Ja men hallå hallå och välkommen, det här är Nördigt, episod 501.
Oh, det som aldrig skulle hända.
Nej, det som aldrig skulle hända, men vi har inte riktigt fått i ordning på något liveavsnitt än. Men vi kommer väl till det. Idag är jag och Niklas är med här. Jag är också kraftigt bakfull. Det var sån här
Och jag är lite tipsig för jag har varit på AV.
Du var bra. Du kanske balanserar upp varandra då. Det var ju sån här radio, ja, den heter inte det längre, nu heter det bara Guldörat, alltså radions Kristallen igår.
Eller radions Oscarsgala.
Ja, det är ju, låter ju som att vi
eller radions Guldbaggegala.
Ja, precis, men ja, Kristallen är snarare som det är liksom ett medie på det sättet. Ja, så vi sysslar ju med lite verklighet på ett annat sätt kanske än vad film gör.
Ja, jo, det är
lite mer verklighet i alla fall, även om det ljugs en hel del här också. Men alla ja, bra historier ska ju saltas, ja. Är det inte som man säger. Ja. Men jag vann lite priser. Jag vann ingenting, så jag ska inte. Men saker jag kanske kopplat till i alla fall vann lite priser. Mm. Och då åker ju kontokorten fram hos de här cheferna. Då finns det pengar, men om man ska löneförhandla, då är det slut i skattkammaren.
Sen är väl också frågan så här, vad kostar en barnota kontra en årslön?
Det är sant, det är sant.
Men ändå, jag förstår.
Nej, men så det var väldigt roligt, så jag kom hem lite sent. Men det var det är, man får egentligen se det mer som någon typ av, det är som en firmafest, det är dit man går dit och får träffa lite kollegor som man inte springer på. Lite så, men alla egentligen, det är väl samma sak på Oscarsgalan, även om den kanske är lite mer så här glitter och glamour, men det är ju ändå någonstans här branscher som delar ut priset till sig själv. Det är ju otroligt, det är en otrolig så här osjälvmedvetenhet.
Är inte alla galor det?
Jo, det så är ju alltid. Så är det ju alltid. Men vissa gör det kanske lite bättre än andra.
Så är det väl.
Så är det väl.
Och men det är ju alltid galor, det är ju alltid branschen som klappar sig själv på axeln.
Så är det ju. Sen beror det lite på sådär hur brett det är. Ju mindre det blir, ju lite mer ankdammigt blir det. Och radio är ju ganska ankdammigt, är det så. Men det är alltid roligt i alla fall. Nog om det. Som det är lite rörigare än vanligt idag, så vet du varför. Jag tänker inte försöka bli jättelånga idag. Vi säger det, men vi har Mats Strandberg kommer nästa vecka nämligen.
Precis.
Så vi sparar. Vi har ju varit och sett den där Hemmet, som ni kanske uppmärksammat såg på vårt Instagramkonto, jag och Niklas. Men också en liten Q&A, eller vad vi ska kalla det innan. Mm. En litet seminarium om skräck, eller kanske mest om filmen kanske.
Ja, men om skräck och om filmen. Ja,
vi fick ju också en förklaring på den där katten, men vi kommer till det. Det låg en katt nämligen framme på bordet, som jag tyckte var lite konstigt. Mm. Men det kommer vi till nyheten här. Och sen har du sett The Long Walk.
Ja.
Stephen King.
Precis.
Är väl han som har skrivit boken.
Ja, eller Francis Lawrence som gjorde Hunger Games filmerna.
Det är folk som är ute och går. Ja. Som titeln kanske avslöjar. Vi ska börja i spelvärlden. Här har ju det har varit lite här både Microsoft och Sony har väl pratat lite om framtiden, och då är det alltså hårdvara vi pratar nu. Alltså vad händer härnäst med då?
Ja, vad är konsolens plats?
PlayStation 6 och en eventuell då Xbox 1200 eller vad fan de kommer döpa den till.
För vi börjar väl närma oss liksom, det brukar ju vara typ 5-6 år.
Ja.
Och det är väl typ där vi snart är, inte så?
Jag vet inte, den där kom PlayStation 5.
Den kom ju under pandemin liksom.
Ja. Ja. Jo, alltså det här är någonting de håller på att jobba på. Men de verkar ha lite olika strategier här. Okay. Nu är det lite då. Dels så har ju då Xbox då chef som heter vad är hon heter? Bond tror hon heter, va? Sarah Bond.
Okay.
Hon har pratat i Variety i en intervju om då nästa då Xbox.
Mm-hmm.
Och det verkar som att de går ganska mycket all in. Xbox har väl alltid varit sådär i alla fall historiskt alltid lite så här, de har varit lite hårdvarusnällare än vad PlayStation har varit. Mm. Det har alltid varit lite mer löd i PlayStationet liksom.
Mm.
Så. De verkar som att de vill alltså bara hårdsatsar nu på att göra en riktigt kraftfull maskin. De har slutit ett avtal med AMD bland annat, som då exklusivt ska jobba liksom med den nästkommande Xboxen.
Mm.
Och verkar också, man läser lite mellan raderna här på Bond och den här intervjun, som att verkar som att man kanske vill gå liksom mer åt PC-hållet med konsolen. Och med det menar jag alltså att man då ska kunna köpa spel från alla möjliga plattformar. Alltså tänk att du har kanske Steam på din konsol. Eller, alltså inte vet jag, kanske till och med Epic Games Store.
Just så det, liksom, det blir typ en liten PC där du kanske inte behöver, det är en konsol fast det är en PC egentligen. Ja, fast de löser skit åt dig på ett smidigt sätt.
Alltså, något på den, den stilen.
Det låter ju vettigt. Det,
ja, alltså, vi kommer till det sen, för att även en gammal tidigare Sony-höjdare har pratat lite om, nu har väl inte han några insikter i vad liksom Sony håller på med, men pratat lite om Sony liksom historiskt. Han heter Shuhei Yoshida. Han var länge chef liksom, högt upp inom Sony, och är väl borta därifrån nu och pratar ganska mycket då. Han är ju någon sån här branschexpert numera och uttalar sig. Och han menar då på kanske snarare PlayStation, kanske lite snarare på att göra tvärtom, och menar då på att så här, man kan inte fortsätta med en PlayStation 6 att bara liksom göra den, alltså bara större processor, bättre grafikkort. Alltså det bara blir liksom mer och mer och mer. Ja, det är lite så konsolerna har sett ut.
Ja, ja.
Om man tittar på Xbox och PlayStation i alla fall. Nintendo har ju alltid lite gjort sin grej. Och är liksom inte rädda för att göra sin grej heller. Men det är väl inte liksom lika känsliga heller för att det går lite knackigt. Det finns ju pengar hos Nintendo på ett annat sätt kanske.
Herregud, ja.
Och han menar då på att så här, snarare de som kommer efterfråga det, för det blir också väldigt dyra konsoler, är snarare idag kanske någonting man måste se lite som en så här nischpublik. Alltså för att man ska kunna nå stort och också liksom tjäna pengar, det är ju det allting handlar om i slutändan. Aktieägarna ska ha sitt, punkt. Måste man ju nå liksom en bredare publik. Så att han tror snarare att PlayStation kanske tittar på snarare nästan någonting handhållet, något i den, åt det hållet. Alltså hintar han om då att man ska inte kanske vara chockad att Sony väljer att gå den vägen. Då blir det ändå någon typ av skifte liksom mellan konsolerna här då. Alltså att man väljer att det kommer att bli ganska, om det här då blir sant, får ganska olika konsoler vi får i nästa hårdkorv veva. Ja, men ska alltså, komma ihåg att Xbox redan har en handhållen ute på marknaden också efter det här samarbetet med ROG, eller ROG, där de rebrandade deras den här.
Jag skulle i sådana fall se att det i alla fall är typ likt Switchen. Att det är en sån som liksom, den är gjord så att den är väldigt enkel att koppla upp till din dator, och du kan sitta hemma och couchspela, men du kan också ta den med dig på tuben om du vill det liksom. Och du fortsätter gamea när du är på språk.
Jag tror att Nintendo någonstans för övriga bevisade att så här, det här är någonting du kan göra. Sen är det ju ett problem att så här, mycket high-end-spel dyker ju upp nu på Switch 2, för att den första var ju inte riktigt, hade inte riktigt mycket. Men när tekniken utvecklas ju också, nu kan vi ju på ett helt annat sätt alltså få in jävligt mycket datorkraft i relativt fortfarande liksom små
enheter.
Där man fortfarande behöver den, och liksom fortfarande kan ha en väldigt liksom stor skärm, vilket är ganska viktigt för en hel del gaming.
För det är oftast det som gör att devicesna blir stora. Ja. Det är ju skärm liksom. Det är inte processorer och grafikkort längre på samma sätt.
Nej.
Som gång i tiden.
Han säger också att det är tydligen en yngre ledning nu på Sony. Mm. Alltså då ska man väl inte se det som att det är liksom ett gäng 20-åringar sitter och bestämmer, men det är liksom inga, alltså man,
nej, de är inte 70, 80,
40 och 50 års åldern snarare. Att de är liksom närmare pension.
Ja, och de är våran ålder.
Ja, och han precis. Jävla gammal. Och det kanske också tyder då på att man faktiskt liksom är lite mer äventyrlig och kanske beredd att göra någonting annat än att bara fortsätta liksom göra en PlayStation 6 nu ännu bättre, ännu starkare, och nu kostar den 25 lax när den kommer liksom, eller något i den stilen. Men det är på gång i alla fall, men det är inte så konstigt heller kanske att man tittar, men Microsoft har ju inte rosat marknaden riktigt så där med Xboxen heller på det sättet.
Nej.
Och just att man har ju mer eller mindre slutat göra exklusiva spel. Så Sony kan väl fortfarande göra det, även om de inte är så många. De är väl few and far between nu.
Ja, men
de kommer ju fortfarande kanske på ett annat sätt. Så att vi får väl se. Det är spännande i alla fall. Jag vet inte, alltså, jag antar att handhållet är ju en grej nu med Switchen, och kanske framförallt liksom Steam-decken, som ju verkar ha blivit lite av en så här succé. Nu är det ju svårt att få några hårda siffror på sånt, för att Valve är ju ett privatägt företag. Så det är väl, de behöver inte visa någonting för några aktieägare eller någonting. De kan ju bara köra på och egentligen säga vad de vill. Men det är min känsla i alla fall. Men den kan ju vara helt fel. Men så känns det i alla fall, som att man någonstans, att det faktiskt gick att göra ordentlig bra handhåll gaming även för PC-spelare. För PC-spelare är ju lite kräsnare. Alltså man sitter ju på en PC av en anledning på något vis. Alltså man förväntar sig vissa saker då. Framtiden får väl utvisa vad som händer, men det är vi nog inte så himla långt bort att det kommer några typer av i alla fall announcements om vad det är.
Ja, precis. Man
planerar i alla fall.
Jag kollade här ungefär vad det har varit på tidigare konsoler. Det är typ mellan 6 och 7 år liksom.
Jag tänker att den tiden går säkert mer också med,
Vi börjar ju också närma oss. Nu är det ju 5 år nu sedan PlayStation och Xbox kom. Så att jag menar ett announcement, för en release 2026-2027 är ju inte orimligt.
Nästa sommar säkerligen, kan jag tänka mig.
Ja, men precis.
Något i den stilen.
Det är nog inte omöjligt för release
det. Det har ju inte gått efter. Bra för Xbox om man tittar.
Nej,
på försäljningen.
Nej, men det har varit någon, alltså, de har ju tappat.
Alltså det var ju dåligt så. Redan på deras förra generation. Ja, men Xbox 360 var ju, den gick ju jättebra. Mm. Men sen har de ju, det har ju varit knapert i jämförelse med PlayStation.
Nej, nej, PlayStation har ju, men då ska man också komma ihåg att PlayStation är, de säljer ju nästan inga Xboxer i Asien överhuvudtaget. Nej, PlayStation är ju och Nintendo framförallt är ju mega stora där. Ja. Och det har väl liksom varit deras problem. Men även när man halkat efter liksom då till mer den västpubliken eller vad vi ska kalla det, liksom i västvärlden är väl, det är ju ett problem liksom. Så att någonting behöver de göra. Men det, jag vet inte, jag kan ju också gilla idén om att vi bara fan går all in och bara en prisvärd super liksom kraftfull maskin som kan istället göra väldigt mycket och att man snarare blir liksom multiplattform, snarare att man låser in sig liksom. För tiden är ju förbi lite med, alltså konsol exklusiva spel kommer att försvinna.
Det tror jag också.
Det går inte, särskilt också med utvecklingskostnader som skenar och liksom, du kan inte avgränsa dig. Det är väldigt få företag möjligen skulle jag kunna säga som, alltså att spel säljer inte konsoler lite på samma sätt som du kanske var.
Nintendo kommer nog fortsätta göra det. Men de är nog ensamma om det liksom,
och de har ju också någonstans den här det är som Volvo, den här att så här, alla säger någonting om Volvo, de gör liksom säkraste bilarna. Mm. Det gjorde de ju inte, men det var bara inhamrat att så är det. Och Nintendo lever fortfarande väldigt mycket på att de är en familjevänlig konsol. Och så har de superstora egna varumärken. De är ju unikummet här någonstans. Men det är ju också sådär, hade de inte varit så enormt stora, kanske framförallt i Japan, så hade det funnits ett annorlunda ut.
Det tror jag också.
Och sen
det
ska vi komma ihåg att de har ju misslyckats förut. Alltså GameCuben var ju en katastrof.
Absolut.
För Nintendo.
Absolut.
För dig som kommer ihåg den konsolen. Mm. Det var ju mycket stjärnor som slog in där. Alltså som ställde sig också, det var så här, nedladdningen blev ju en grej, det gick inte att piratkopiera till den, det förlorade de mycket försäljning på, men så att, ja, men ja, spännande. Det är kul att det börjar hända någonting. Det är ju alltid roligt med nya konsolgenerationer i alla fall, även om jag faktiskt för första gången i mitt liv, ja, jag har ju en PlayStation 4 som står där hemma, men jag vet inte, jag har inte haft på den tror jag på 6-7 år eller någonting sånt där.
Jag kör ju min PlayStation 4 fortfarande, för det är ju min Blu-ray-spelare, ja. Och det är den jag tittar på. Alltså streamingtjänster. Så använder jag PlayStation 1 för att
Jag har ju smart TV så att
då, ja, men jag har det också, men de är så jävla mycket sämre.
Ja, jag vet inte, jag har
och segare, jag har Samsung TV också.
Ja, min funkar fan bra.
Men jag tycker de är roddigare och UI:na är oftast sämre på de mapparna än vad det är på PlayStation apparna.
Det är någon, om det är det, och sen har jag liksom HBO som är horribel, men den har ju alltid varit horribel.
Jo, men ja, men det säger jag, har alla där liksom, så det är min medieenhet. Mer än jag, alltså senast gången jag gamade på min PlayStation 4. Det är
länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Ja. Kommer inte ens ihåg vilket spel det var liksom.
Ja, jag vet faktiskt inte heller riktigt vad jag har för spel installerade på den där. Jag har lite fysiska kopior. Det är ju fortfarande också konstigt att det är billigare att köpa fysiska. Sheriffen här, min kollega, han skulle ju köpa NHL hockey. Mm. Det var ju billigare att köpa liksom, åka till butik och köpa och beställa det, alltså köpa det på nätet.
Ja,
alltså,
precis. Förut var det ju tvärtom.
Det är jättekonstigt. Jag kommer aldrig förstå det. Men,
nej. Förut var det ju tvärtom. Det var dyrare att köpa de
det är enkelt
fysiska,
för dig. Och då blir det dyrare. Ja. Det erbjuder ju en tjänst här som precis. Jag sprider för dig. Och det är ju värt något kanske. Jag vet inte.
Jag hade ju hellre köpt en fysisk. Liksom. Sen är det ju, nu är det ju den här grejen också med att de här fysiska utgåvorna inte nödvändigtvis är fysiska utgåvor. Det var väl något spel här nyligen där det var så här, ja, du köpte en skiva, men du fick en skiva och spelet behövde liksom fyra skivor, så du behövde liksom ändå, det var i princip bara det som fanns på skivan var en nyckel för att ladda ner det.
Men sånt där har det ju funnits tidigare också, man har grävt i så här, det är väl spel till, alltså expansionerna har redan funnits med på liksom,
ja, men i koden.
Precis, de är bara inte färdig liksom. Det ska bara så här, det ska bara låsas upp,
patchas liksom,
man släpper det. Sen är det väl också, men det som du säger också, sen är det ju också idag att så här, de flesta spelen, det kommer ju en day one patch på några gig för att lösa lite problem. Det är ju inte ovanligt. Det är ju någonting som man helt sjukt hur snabbt man bara väl lärde sig att acceptera det. Mm. Det är ju väldigt konstigt egentligen. Ja. Så här, hur man kan sälja en ofärdig produkt. Ja, nu ska jag ha en ny bil. Det är inga hjul på den. Nej. Men det vi löser det om
då
månad
kommer
här.
Då kommer de ett halvår.
Ja. Skulle vara på dem själv.
1-6 månader.
Det blir bra, va? Ja, blir det en avdrag på priset? Nej, för fan. Det blir det inte. Det är fattar
du. Du kanske till och med får betala lite extra för att få hjulen.
Vi ska ju skeppa dem till det.
Ja, precis.
Alla lite spelnyheter då, som jag tyckte var lite spännande. Det kommer ett nytt svenskt spel. Som, och nu kommer jag slakta det här. Det heter Gäveri. Det är alltså på, görs alltså på umesamiska.
Oj, coolt.
Som är alltså superminoritet. Jag tror det är 100 personer som pratar det här i världen. Och då är det några av dem då som har med och då gjort den här liksom, det här spelet som då baseras på så här folksägner, tror jag, från Sápmi
vad heter det? Sápmi heter det, va? Alltså okay. Norra. Ah, liksom, det är väl fler, det är väl större områden. Det sträcker sig både in i Norge tror jag och Finland. Det här är något så här som har kunnat göras för att de har fått pengar från någon sån här EU-fond som antar jag då ska liksom någonstans stärka och se till så att då de här liksom,
minoritetsgrupper
ja, men kan... framförallt nordliga minoritetsgrupper liksom, och språk och sånt och kultur inte försvinner.
Kul.
Jag har inte sett någonting från spelet, men det är ute i alla fall. Det kan köpas på, eller jag tror inte det är släppt än, men det finns på Steam.
Alltså bokstavera det?
G-E-E, de gillar ju just den, ja, okay. Även i Man Kelly, som ju våran pappa pratar med, som vi aldrig fick lära oss. För att våran farmor då var ju från Tornedalen.
Precis.
Tornedalsfinska kallas det väl det också. V-R-R-I-E heter det.
What?
Gävri tror jag att det ska.
Med två R?
Ja, två R. Ja, fantastisk podd nu, Niklas.
Förlåt, men du kan fortsätta prata.
Fall. Ja. Så, men kul i alla fall. Det är också då liksom, det är, de berättar sina egna berättelser. Det verkar handla om någon trumma som man hittar på något museum i Frankrike, och så ska man lösa pussel för att få tillbaka den här trumman, då ska få tillbaka sin magiska kraft. Okay. Verkar så. Det var en fin berättelse. Sånt här gillar man ju ändå. Mm. Så att, jag vet inte vad det kostar på Steam.
Jag kan inte ens hitta den när jag googlar på.
Nej, vad konstigt. Jag såg en Steam-länk i artikeln, men jag klickar aldrig på den. Så jag bara utgick att det fanns på Steam.
Ja, det kanske har en internationell titel på Steam som är lättare.
Nej,
för folk
förlåt.
Att skriva.
Ja, det är nog språket som heter så.
Ja, okej. Okay. Då är jag med.
Du, nu, ja, det står fast. Det kan inte vara spelet hette i artikeln. Okay. Men jag ska ta reda på det. Vi återkommer till det. Det här Avatar från Tears of Pandora kom ju här för något år sedan.
Mm-hmm.
Det är ju ett sånt här... vad ska man kalla det? Ett open world-spel stöpt i den klassiska Ubisoft-formen.
Mm-hmm.
Då förstår man ungefär vad man får. Det var väl att det var första person det här. Men ska tydligen vara liksom helt okej. Okay. Ubisoft är väldigt bra på att göra den här typen av utav spel.
Mm.
Det som är nu då att det här spelet får en stor jäkla patch här i december. Där man nu kan då, eller ska kunna spela spelet i tredje person.
Okej. Okay.
Vilket ju kan vara trevligt. Särskilt för sådana som du och jag som ju avskyr första person.
Jag är fine med första person, beroende på liksom hur det görs och
det
vad man
sant.
Gör
alltså, spelet jag, såklart också.
Ja,
men det här hade jag gärna spelat i första eller i tredje person. Mm. Så jag kanske ska ge mig på det här nu. Det är väl kul att slå ihjäl några timmar på att jaga pluppar på en karta, som man ju oftast gör de här. Det kan vara värt att kolla in i alla fall. Sen ska det väl också att det kommer en expansion också lite senare då. Det har väl att göra med den här nya filmen som heter något From the Ashes, som jag tror expansionen också heter. Den kommer 19 december sen.
Någonting Fire är det väl filmen?
Är det så
heter? Men,
ja, Fire and Ash heter filmen. Ash. Och From the Ashes precis. Heter expansionen då. Så man får väl anta att det är kopplat till det i alla fall. Atari släpper en spelkonsol. Jag vet inte riktigt vem man gör den här för, men...
Och vem äger Atari nu? För de är ju, finns ju inte.
Nej, jag vet faktiskt inte vilka som... Ja, det har du rätt i. Det är väl vilka som äger vagarmärket. De släpper precis. I alla fall en sån här retrokonsol. Alltså en Intellivision Spirit. Alltså något då upphottad version av liksom då originalet som ju kom någon gång på 80-talet. Det är sån här som man hade en kompis som hade den här. Mm-hmm. Det kommer jag ihåg när jag ser den.
Mm.
Någon kille rakt över oss på Arbetargatan där vi bodde.
Åh gud, fan, jag var
han?
För ung då.
Nej, du var för ung då. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han hade polsk mamma i alla fall, kommer ihåg, som var väldigt sträng.
Okay.
Han hade en sån här... Jag kommer inte ihåg vad vi spelade på det. Men det är en sån här klass, lite som Sega och Neo Geo har väl släppt en sån här också. Och Nintendo framförallt.
Ja, men det kanske. Var ju ett gäng konsoler som kom där back in the day,
liksom. Den här kommer då, går att förbeställa nu. Ska släppas sen då 5 december. Jag tror att de hade en sån här tidigare som de skulle släppa, men som aldrig kom. Så jag vet inte riktigt vad som hände med den. Men den här verkar dyka upp då. Man har hotat upp den som sagt lite då. De trådlösa kontroller till sladd hatar vi ju numera. HDMI ingång som man kan lite fräsa på en ny TV. Kommer med 45 inbyggda spel. Klassiken Boulder Dash är väl kanske det som de flesta känner igen om man har sett någonting. 1566 är förbokningspriset. Ganska dyrt för ändå en konsol som är 40 år gamla, 40 år gamla spel. Jag vet.
Alltså vadå, 1600?
Ja, nästan 1600 spänn. 1566 kronor.
Ja, men precis.
Jag vet inte. Det kommer kanske inte bli årets julklapp, men någon kanske blir glad för det här. Jag som ändå kommer ihåg konsolen, jag vet inte. Det har ju hänt en del med spelutveckling.
Så är det ju.
Retro kan vara fint, men kanske inte den här typen av retro.
Ja, det var ju Jag spelade ju typ, jag har aldrig spelat en Atari, så jag vet liksom inte, jag har ingen nostalgi där.
Nej.
Så för mig skulle det nog bara vara så här klonkiga pixelspel.
Precis,
som...
nej, du kommer inte ihåg, vi ägde ju faktiskt en Commodore.
Ja, men det är där minns jag att jag spelade en del grejer på. Det kommer jag ihåg.
Gammal klassisk spel ska få en remaster också, eller en replanted. Det är Plants vs. Zombies, som var ett sånt där fantastiskt hyllat spel. Kom såhär 2010, 2009, 2008 någon gång där.
Ja, men precis.
Sen har ju liksom EA då såklart, som de alltid, eller ibland gör, bara lusat ner det där med mikrotransaktionsskit. Nu kommer det en ny version, alltså såhär upphottad.
Det var väl typ ett tower defense-spel, var det inte det?
Ja, precis, men det är liksom zombies som springer i olika liksom korridorer.
Ja, och du bygger plants som, bygger man och,
som spottar ner dem där, precis. Ja. Alltså, väldigt enkelt, funkar väl jättebra på mobil, jag antar då, men för att det vill kosta väl en miljard att spela, för att man måste väl köpa speltid eller något. Så, vi får väl se, jag hoppas att de bara släpper det här rakt av, att det är liksom i originalversionen och att det inte är, men man vet ju aldrig riktigt med EA, som sagt. Annars går det ju bra för dem. Battlefield 6.
Ja, jo.
Herre jävlar, vi har ju någon chatt här med lite löst folk, och där chattas det ju väldigt mycket om att alla måste springa och köpa Battlefield för att det är någon som behöver någon att spela med. Jag vet inte, det här är inget för mig.
Nej, det är verkligen inte något för mig.
Men 7 miljoner kopior. Har de sålt i alla fall. Ja, det är ju roligt. Det är överlägset rekord för serien. Och inget tidigare Battlefield-spel har sålts så mycket. Jag tror att de hade så här 15 miljoner streamingtimmar på spelet på typ Twitch eller någonting sånt där, vilket ju är ganska bra jobbat.
Det är jävligt snyggt. Men
det är väldigt snyggt.
Men alltså, samtidigt jag är helt ointresserad av att spela den här typen av spel.
Nej, precis. Det är väl kanske en lite mer filmisk och episk upplevelse att spela Battlefield. I alla fall, nu vet jag inte hur det är med det här, men historiskt i alla fall. En kanske liknande shooter som kanske är lite mer actionbetonade. Även om de också är militär. Jag tänker framförallt på kanske, vad heter de?
Call of Duty.
Call of Duty, precis. Som är liksom
jag
är stora.
Dålig koll på
jag är också, som sagt, gammal. Det här är inte spel för mig. Nej. Jag är också åksjuk.
Ja.
Jag vet inte vad det är. Jag tror jag behöver skaffa glasögon eller något sånt där.
Kan man det? Terminalglasögon.
Ja, så bara.
Fast de kanske även.
Ja. Acceptera min ålder. Men det är roligt i alla fall. Att det går bra för Battlefield. Kom kanske det ganska bra här också. Jag vet inte, det har varit så mycket andra stora releaser här i
krokarna.
Ja,
det är väl typ ingenting.
Det är Ghost of Yota då, men det faller ju lite på
att det är väldigt olika
genres, men också att det är konsolexklusivt.
Och bara PlayStation exklusivt till och med. Så
precis, och det här är ju väldigt mycket mer.
Multiplattform.
Precis. Så. Det är väl egentligen, det har hänt massa annat i spelvärlden också, men det är väl kanske de stora sakerna. I TV då, där vi hintade lite om det, men Apple TV byter ju namn på Apple TV Plus.
Okay.
Det ska bara heta Apple TV nu.
Ja, ja.
Så om du tittar på Apple TV på din Apple TV, det blir
förvirrande. Absolut.
Så jag vet inte varför det bara inte kan heta Plus fortfarande, men vi får väl se, de kanske byter tillbaka alla HBO här som har haft lite svårt att bestämma sig de senaste. Vad ska streamingtjänsten heta egentligen?
Ja, det är ingen som fattar att vi byter namn, vi byter tillbaka.
Men hur mycket pengar det där har kostat. Det är någon jävla konsult som har blivit rik på det i alla fall. Det kan vi vara ganska säkra
säkerligen
på.
Säkerligen.
I alla fall Apples chef Eddie Q, eller om det ska vara CEO, jag tror att det är Q. Han pratat om det i en podcast om det här namnbytet. Att det liksom överhuvudtaget från början blev ett plus bara för att då Apple då ville särskilja då sina gratistjänster för då betaltjänster. Mm-hmm. Alltså det här är en plustjänst, därav det kostar pengar. Men nu tycker man inte att det behövs längre. Man vill vara konsekventa i vad saker och ting heter.
Men de har ju redan en sak som heter Apple TV.
Precis,
det är det som gör det
lite förvirrande. Men jag undrar om den kanske lite sådär ska fasas ut på någon vänster. Det är min gissning då, möjligen. Jag vet inte hur många som går och köper en sån där idag. Det fanns ju under några år där det var en ganska bra. Jag hade den väldigt länge. Men det var ju innan liksom smart-tv som har verkligen klev in på allvar.
Grejen är ju att PlayStation gjorde ju exakt samma sak, så hade man ett PlayStation så behövde man ju aldrig en Apple TV. För alltså, sedan PlayStation 3 har ju den kunnat göra allt det där som en Apple TV kunde göra. Du hade ju Netflix-appar, du hade ju de streamingtjänst-apparna som fanns liksom.
Ja.
Jag vet inte.
Han säger också att han är inte orolig för att folk just ska bli förvirrade över detta. Nej. För att han påpekar att det här är väldigt roligt, för det är ju ingen som säger det här. Men att han menar då på att deras streamingbox, alltså Apple TV, faktiskt heter Apple TV 4K.
Ja, för det är det man säger.
Hand upp alla som säger det. Ja,
exakt.
Jag tror inte,
har du köpt en sån Apple TV 4K eller?
Ja, precis. Jag tror alla som lyssnar på den här podcasten så här, är det så den heter?
Ja, precis, lite så.
Jag kände till det. Jag kände inte till det förrän jag läste det här.
Ingen aning.
Ja, vi får väl se. Även som sagt, det känns som att den kanske är lite på utdöende just Apple TV. Jag vet inte riktigt vad det är för funktion. Vad är det för hål den ska fylla som inte andra saker redan gör redan kanske gör, som man har hemma. Men nu fick vi ett svar på det i alla fall för alla som har undrat över det. Ryan Coogler ska vi snacka nu. Han gillar vi ju. Han skakade ju liv i Rocky bland annat här för några år sedan. Gjorde det väldigt bra. Det var väl, jag var ju väldigt tveksam inför det här. Kändes ju som en ganska trött serie.
Det var väl Creed.
Creed då, som det, som egentligen det. Alltså, det är ju en Rocky-film.
Herregud, jag är en spin-off.
Precis.
Nu senast här.
Ska han ta sig an X-Files?
Oj. På film eller på TV?
På TV verkar det som.
Okej.
Tydligen då så verkar det som att både David Duchovny då och Gillian Anderson som spelade huvudrollen är med.
Åh nej.
Hur är lite
vi har ju försökt att göra en sån här revival-serie på det här redan 5 gånger. Kan vi liksom inte bara ska man göra det här? Kan man inte bara, du vet, clean slate.
Ja,
nu börjar vi om. Det är placerat i modern tid och så har vi 2 FBI-agenter som utforskar liksom.
Det är ju inte det, paranormal. Det hade ju gått att göra någonting snarlikt och bara kalla. Alltså det är ju inte något, konceptet i sig är ju inte jättekonstigt egentligen.
Nej, jag menar det.
Det är det ju inte. Jag hade nog också varit väldigt, men nu jag såg att det var Ryan Coogler så blev jag ändå så här, han kan nog kanske han kan nog ändå göra någonting bra. Jag tycker ändå att så här, det är väl kul att Duchovny och Anderson är med. Sen förstår jag också att så här, nu det finns ett visst mått av hyckleri i det här för jag brukar ju hata sånt här. Men det här är också en serie som jag har ju väldigt kära minnen av den här serien. Jag växte upp med den här och det här är ju den första. Såg du avsnittet igår serien?
Jo, absolut, absolut.
Där det var så här, hade du inte sett det så då var du liksom en nobody när du kom till plugget.
Jo,
var lite på den nivån.
Men har du sett någon av de här liksom säsongerna som kom efter? För det kom ju alltså.
Ja, så alltså, du kom nu försvann ju. Då var det ju han, vad heter han? Tim som tog över. Jag har inte ens sett det, ska jag säga.
Jag menar det som kom 2016.
Nej, när man gjorde någon revival-grej där.
Precis.
Nej.
Och sen så kom det ju ytterligare saker 2018 sen igen.
Nix.
Nej, precis.
Nej.
Det var skitdåligt.
Ja, jo. Men nu är ju David och Gillian tillbaka.
Men de var ju med då också. Jo, det var ju det som var grejen då. De var tillbaka.
Nu blir det bra.
Ja, jag vet inte fan. Jag är skeptisk.
Det är Variety i alla fall som han har pratat med och berättar detta. Och tydligen så är det då för hon, han tackar sin mamma för att han, precis som jag då, växte upp det här. Så de tittar väl på det ihop då. Kan jag tänka mig sådär. Jag är en bild bra med att jag och Coogler ungefär i samma ålder.
Ja, men det tror jag ni är.
Så. Det verkar också som att så här, det ska ju inte de ska ju vara någon bakgrundskaraktärer, så jag antar att man kanske då ska lämna över stafettpinnen till liksom någon nytt gäng.
Men mitt problem då är fortfarande att om man introducerar de två, då är det ju kanon liksom att då blir ju allt som har gjorts med dem kanon.
Ja, så är det.
Och så har man något att förhålla sig till.
Så är det.
Och det är det som alltid blir bajs.
Ja, du då tycker att det kommer att bli en massa klappfel här nu.
Ja, för att det blir bara så här dumt. Och så, alltså, då är det bättre att bara så här, vi börjar om från start istället. Ja. Gör en reboot istället för en legacy sequel-grej. Liksom. För vi ser ju hur det går för Star Trek. De är ju helt inkapabla. De vill verkligen vara i kanonen, men de är helt sämst på att följa kanonen.
De hatar ju kanonen, det är ju det som är ju problemet. Men de är ju också helt oförmögna att faktiskt skriva någonting som är vettigt. Det är väl det största problemet. Absolut. Jag hade köpt det här om det bara var bra skrivet, men det är ju inte det.
Men jag hade varit fine med hur dåligt det är om det bara var så här en egen kanon också. Ja. För då hade det varit så här fine. Ni behöver liksom inte förhålla
er till det här. Nej, jag håller med dig. Men det här är ju lite Star Wars har ju haft lite det här problemet också. Att man ska hela tiden in och gegga det här jävla Skywalker-saga. Den är slut.
Kan
vi bara begrava det nu och bara göra något annat? Det är fan, it's a galaxy far, far away. Galaxer är rätt stora. Ja. Det måste hända annan skit någonstans.
Coogler är min ålder.
Okay.
Han är 86.
Det är 4 år mellan dig och mig. Lite 3,5 kanske.
Men det är 5 år mellan dig och Coogler.
Ja, det är sant. Okay. Var glad. Nu blev jag faktiskt lite.
Han är yngre.
Han är yngre än mig. Jag vet inte om jag blir glad. Det ryktas i alla fall att Danielle Deadweiler ska spela då någon eventuell huvudroll i det här. Ingen aning om vem hon är.
Vem är hon?
Jag vet inte. Googla henne lite snabbt. Jag poppade inte upp någonting när jag läste hennes namn. Så. Vi får se. Det här är väl en bit bort, exactly. Ska vi väl säga. Men det här antar jag då är väl, blir väl en Warner-produktion då. Det är väl de som, är det inte de som
Fox, så det är
Fox.
Disney.
Det är Disney. Uff. Mm. Uff.
Exakt.
Uff. Nej, nu är jag inte pepp längre.
Nej.
På tal om Disney, så jag har inte tittat nu, men heter det Hulu på Disney nu? Jag är väldigt
jag har ingen aning, jag har inte.
Hulu i alla fall, de ska skaka i liv i ett annat fint gammalt koncept som var coolt i en säsong.
Ja, hon var med i Station Eleven. Förlåt att jag avbröt dig. Och sen var
Station
hon
med, Eleven, den
är ja. Jättebra tv-serien om postapokalypsgrejen.
Ah, ja, precis.
Den som kom under corona och handlade om att alla hade dött
just
i
den. Ja, den är så jävla bra, är den.
Ja,
den är baserad på en bok.
Och också med den Harder They Fall som jag berättade pratade om just för ett ja, det är många år sedan nu. Och den här jättedåliga Carry On med vad heter han?
Precis.
Han som är bra men som har varit med lite mycket dåligt.
Ja, han har gjort ganska. Ja, fast ja, han är ju bra. Allt han har gjort på Apple har varit väldigt bra.
Ja, men precis. Det här var ju så. Netflix. Vad fan? Terror Registry.
Terror Registry, just det.
Förlåt.
Hulu i alla fall. De ska då reboota Prison Break. Som ju var en sån här succé. I den här poddens begynnelse så pratade vi mycket Prison Break. Första säsongen är ju fantastisk.
Ja, det är den. Herregud. Ja. Det är en fantastisk
andra säsongen.
Men de
är
gjorde
väl
ju också
okay.
någon legacy sequel på det för
gjorde
några år sedan.
Ingen aning. Jag vet i alla fall att min sambo var dödligt kär i han, den äldre brorsan. Han som alltså sitter på, i finkan på riktigt. Han som är stor och muskulös och tatuerad. Han som absolut inte ser ut som jag gör. Så jag vet inte vad han ser i honom. Men,
ja. Säsong 4 tog ju slut. Den tog ju slut 2008.
Mm.
Och sen 2017 gjorde man ju en ny säsong.
Mm.
Ja. Och nu gör man alltså ytterligare en till.
Okej.
Okay. Ja. Ja, det, var... det är ju så jävla
nej.
Kreativiteten ja, det, är ju bara död.
Det
är ju bara så här, vad har vi gjort förut? Vill vi ta liv i det här igen?
Ja, det är enkelt marknadsföring. Alla vet vad de får. Det här ska ju vara en ren liksom, reboot då, så att det är ju
ja, det är en reboot.
Ja, man det gör det är samma grej igen, samma sak fast med nya skådespelare bara. Och det verkar som att det är, här, man, det är lite gender swaps och sånt här. Det verkar som att det är någon före detta soldat som då istället för att sätta sin finger liksom tar jobb inom kriminalvården för att då kunna rädda någon som sitter
i ett fängelse.
Och det här då, den personen ska då vara en kvinnlig karaktär. Emily Browning ska tydligen spela henne då, som väl då var alltså han, den yngsta brorsan som tatuerar hela sin kropp och sen rånar en bank för att då rädda den äldre brodern.
Var det så han,
ja, det så han hamnar i fängelse? Han går väl in på en bank
hur han, okay,
och skjuter i luften, har jag för mig.
Så kan
och så
det
får han massa
inte,
ja. Och så blir han kär i läkaren där.
Ja, men precis.
Spoiler, vi spelar Prison Break, men som sagt, fan, den är 20 år gammal.
Ja, nej, det är väl ingen spoiler.
Sen spenderar de väl säsong 2 på flykt. Sen handlar de väl finkan igen i Mexiko.
Ja,
inte det, säsong 3.
Och så finns det några så här guys in suits som bara, åh, nu är han där vi planerade att han skulle vara hela tiden.
Ja, det är så jävla dumt. Ja.
Sen är det roliga med Prison Break var ju att den var ju skriven för att vara 16 avsnitt och sen skulle ta slut.
Mm.
Och sen
blev den ju slut. De flyr ju.
Jo, men sen blev den ju en sån dundersuccé att den förlängdes ju mitt under inspelning till 20 avsnitt och att det skulle göras flera säsonger.
Ja, det är ju märkligt. Vi får se vad det här blir. Jag kanske inte är jättepepp på
nej,
det här, men ja. Oklart när det här. Det här är väl också i startgroparna, så det här är väl en bit bort. Vi får väl kanske tänka 2027 eller någonting sånt där. Det kom också en trailer för en ny Netflix-miniserie som heter Beast in Me. Den har premiär här i november nu på Netflix.
Mm-hmm.
Det är samma människor som vaknar den här Homeland.
Okay.
Claire Danes i huvudrollen. Det är även hon som spelar huvudrollen i den här, ska sägas. Lite annan story här. Hon är någon, verkar vara någon författarinna. Hon, typ någon nära henne dör, son eller någonting sånt där.
Mm-hmm.
Och för att inte då liksom gå under i sorg så börjar hon mer eller mindre så här spionera på sin liksom rika granne som verkar ha varit inblandad i någon typ av mord. Så hon börjar gräva lite i det där själv.
Okay.
Och skit händer.
Mm.
Vi får väl se. Netflix har väl varit det är väl högt och lågt som alltid på, på Netflix. Men jag är glad att det är miniserie i alla fall. Ja. Jag fick också lära mig här.
För vi vet ju inte om miniserie längre.
Nej, det är
Chief
sant. Det, ja, eller Shogun var väl faktiskt de som började.
Men Shogun tar ju ändå slut.
Ja, jo, det är det,
alltså, Shogun behöver ju inte en fortsättning. Chief of War behöver ju. Den är skriven för att det ska fortsätta.
Så är det. Jag fick också lära mig lite det här. En anledning till kanske just den här tvåsäsongsgrejen på Netflix som jag tyckte var lite intressant. Det var kopplat nu till kommande sista säsongen av Stranger Things.
Mm-hmm.
Det har varit väldigt dyrt.
Ja, det
dyr säsong att spela in. Av flera anledningar. Mm. Att det har blivit försenat har ju liksom corona, strejker och corona hjälpte kanske inte till att hålla liksom kostnaderna nere. Men tydligen är det så att när man skriver kontrakt med skådespelare så signar man dem oftast bara på två säsonger. Och då är det inte så mycket pengar. Nej. Men om det då sen ska omförhandlas och förlängas, ja, ja. Det är dyrare, då man cashar in.
Ja.
Och då är det därför man oftast då lägger ner efter två säsonger. Så nu har vi i alla fall ett litet svar på det. Det förklarar ju en hel del.
Absolut, men det är ju, problematiken är ju att serierna är för dyra från början. Alltså, förlåt, men jag är typ, nu vill jag tillbaka till old school tv. Alltså,
du vill ha dina så här 24 avsnitt.
Jo, men alltså,
40
vad fan,
minuter. Nej, jag tar det. Jag
en
har inget problem med
säsong av typ Stargate SG-1 kostade ju liksom vad ett Game of Thrones avsnitt kostade.
Ja. Men jag såg,
och, så, och du fick ju 22 avsnitt. Och de gjorde liksom 22 avsnitt om året. Nu får vi 10 avsnitt varannat vart tredje år.
Det är sant. Ja.
Och det sen, har ju, alltså, så här, ja, det är jättesnygga specialeffekter. Men storytellingen har ju i mångt och mycket blivit sämre, ja, i
verkligen,
mycket saker.
Verkligen. Sen ska man ju komma ihåg att så här, Star Trek och även till en början i alla fall Stargate var, det är ju lågbudgetserier som det står härligare till. Jag tittade på en intervju med Kate Mulgrew som alltså spelar Catherine Janeway då i Voyager, min favorit Star Trek-serie.
Hon var ju också med i Orange is the New Black.
Precis. Där spelar den här ryska tanten. Och hon pratade just lite om inspelningen där, att det var ju liksom inte superlätt. Och det var ju inte så att det gavs jättemycket utrymme liksom för alltså skådespeleriet, utan det var ju liksom bra, då har vi den tagningen, vi går vidare.
Ja,
just för att liksom det skulle hållas nere. Och att det blir så här, det är slitsamt, de flyttar upp, de är liksom ofta till Kanada någonstans, man bor där och så bara kör man liksom under flera veckor, bara spelar in. Hon pratade framförallt om det här startavsnittet, vad är det heter? Equinox tror jag det heter. Det är en säsongsavslutning på när de träffar ett annat skepp med en annan kapten som är ett mindre skepp, och det visar sig att de ju har liksom helt tagit Starfleet-manualen och bara kastat ut den för att liksom försöka ta sig hem, och det blir lite krockar. Det kanske är liksom det kanske är det starkaste liksom Stargate liksom dubbel Star Trek dubbel avsnittet någonsin.
Okay.
Men de pratar just om det, just att det är just skådespeleriet är på en helt annan nivå där, att det är liksom nästan filmiskt i, men att för att det var ett roligt avsnitt att göra, för det faktiskt gavs utrymme då till att liksom ta ut lite mer svängarna än vad det kanske var i normalt i serien så. Därför de inte kostade så mycket att göra, för
absolut,
det var ju verkligen liksom.
Men fortfarande,
men jag håller med dig om att storytellingen är mycket bättre.
Ja. Du behöver ju inte gå tillbaka. Alltså, du kan ju fortfarande göra det på bättre premisser. Visst, det behöver ju inte bli så billigt, men du kan ju så här fortfarande, du kan ju du behöver inte ha en drake i varje avsnitt.
Nej, jag håller med.
Alltså,
det är ju
där du förlorar pengar, eller liksom du behöver inte, du alltså, gör det lite enkelt igen. Du kan vara, du vet, Monster of the Week. Ha en A-plott och en B-plott i avsnittet. A-plotten är Monster of the Week. B-plotten är någonting som leder vidare.
Nej, men det är
och låt liksom karaktärer som liksom så här, nu har vi ett avsnitt som handlar om den här lite bakgrundskaraktären. Vi får lära känna dem.
Ja, alltså, det blir en liksom, det är ju ett, men det är ju, jag håller med dig om att det är ju ett problem att så här, bara för att det är dyrt blir det ju inte bättre, och många precis avsnitt har ju problem med att så här, framförallt de här stora liksom nya episka, alltså fantasy-serierna som har kommit de senaste åren. Alltså, trots att man ändå, det är såna budgetar, men ändå gör relativt mycket avsnitt, så man lyckas ju inte arbeta fram några trovärdiga eller ens intressanta karaktärer. Nej. De är ju liksom bifigurer till segersoppan.
Ja,
till
men
mycket.
Det är jättekonstigt
och det
också.
Det är tråkigt. Så. Nej, men det finns nog mycket att lära där.
Och också så här, ibland
det är nästan provocerande hur jävla dyrt vissa saker är.
Ja, och jag kan också ibland känna med så här nya serier. Så här, det är 10 avsnitt. Men det känns som att de hade kunnat löst allting på 2 avsnitt.
Ja,
för det känns, ibland känner jag bara så här, typ Silo tycker jag är ett perfekt exempel.
Ja,
där det känns som att trampa vatten, och det är så här, vi kommer ingen vart, och det är inte bara den som har. Chief of War har ju avsnitt med det problemet också.
Verkligen. Men generellt har de svårt för idag. Att ibland går det så jävla fort, och sen får man ett avsnitt där bara är så här, Vad gjorde de egentligen?
Ja, precis,
det var ingenting. Jag fick inte lära mig någonting.
För de har den här storyn, och storyn är kanske inte alltid 10 avsnitt, men de ska göra 10 avsnitt.
Ja, för att det ska in i någon jävla kalender.
Ja, men precis. Det ska vara det här formatet. Mm. Och med gamla serier så var det friare på det sättet, för att så här, det här avsnittet behöver inte hålla ihop med allt annat. Vi kan göra en bra story.
Ja, men,
det tar slut i det här avsnittet.
Och det liksom, att just det är lite ensemble casts då, alltså att det är mycket karaktärer och där kan man, vi kan få ett helt avsnitt om bara en karaktär som gör något jävligt banalt och det blir ändå rätt bra.
Och det kan bli skitbra ibland. Det kan, ja. Alltså det finns ju fruktansvärt bra avsnitt.
Jag pratar ju alltid om Enterprise och Night in Sickbay. Det är kanske ett av de bästa Star Trek-avsnitten någonsin. I en oftast ganska dålig serie som gör det avsnittet också, vilket är fantastiskt. Nu är det, ja, det finns mycket intressant att säga om den serien också. Vi kanske får en Star Trek-podd när vi slutar här. Men det blir Steam i alla fall, premiär nästa. Claire Danes i alla fall i huvudrollen. Hon är ju bra.
Det är hon.
Och det är ju, vi har redan pratat lite Avatar här i väntan nu på, det blir väl decembers liksom stora film, ja, den här Fire Nash eller vad vi nu sa till
nästa. Precis, det är väl juldagen eller något sånt där, eller strax innan.
Så kan, har det kommit här, eller är på gång i alla fall, en dokumentärfilm om inspelningen då av den här då James Cameron-filmen. Två delar. Mm. Heter då Fire and Water, Making the Avatar Films.
Jag gissar att det är på Disney Plus då, eller?
Ja. Och ja, man får se bakom kulisserna material. Det är lite roliga intervjuer med då skådespelare från samtliga filmer då, ska vi säga. Så det är väl även då tillbaka till den första Avatar-filmen då. Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana är med, Kate Winslet, Steven Lang.
Jag förstod det som att det skulle vara liksom inte nödvändigtvis den här filmen utan bara Avatar-filmen.
Ja, precis. The Making of the Avatar Films.
Ja, men precis. Liksom, och tekniken man har utvecklat. Och jag tror att det kan vara jätteintressant. Även fast jag tycker att filmerna är skräp.
Nej, men det,
så är det ju så här, jag gillar liksom
det
tekniken
här som man ändå får uppskattas.
Ja, ja, herregud, ja, herregud, ja.
Verkligen. Det finns
17 december var den nya filmen skulle komma.
Ja, och den här har premiär 7 november, den här dokumentärfilmen då, två delar. Jag tror att John Landau är med också. Han gick ju bort här nyligen och han är med då i lite. Så det är väl det sista liksom som han gjorde innan han då lämnade jordelivet. Och 17 december som sagt så har Fire and Ash premiär. Kommer trailer också för Park Chan-wooks nya film. Alltså han som gjorde Oldboy och The Handmaiden. Jag vet att du älskar honom.
Yes.
No Other Choice heter nya. Det är Lee Bun-hyun, känd från Squid Game, som spelar huvudrollen. Precis. Och det här verkar ju vara ungefär lika knasigt som hans filmer brukar vara. Men han är ju någon höjdare på något företag, får sparken och söker ett nytt jobb. Och i desperation om att få det här jobbet så börjar han helt sonika bara ha ihjäl de andra.
De som är konkurrensen.
De som är konkurrenter till det här då, nya liksom chefsjobbet. Ja. Och han verkar ju ha väldigt, han är ju ingen mördare och han förstår ju att det här är liksom hemskt då, men han är ju så tvungen för att liksom rädda sin familj och sin heder på det vänster. Det är väldigt mycket roliga småscener i det här när han ska skjuta någon.
Jag har varit pepp på den här ganska länge, sedan den annonsades. Så det är alltid kul att se hans filmer. Det är en väldigt hög lägstanivå.
Verkligen. Den har premiär på utvalda biografer här i Sverige kring jul.
Precis, så jag tror att det är juldagen som är premiärdagen för den här faktiskt.
Bor du i en storstad brukar väl det betyda att det inte är något problem.
Nej.
Bor du typ i, inte vet jag, Borlänge med en ganska stor
Säffle.
Stad, men Säffle, då kanske det blir lite bökigare. Men då kan du kanske åka till Stockholm, det kan vara kul.
Eller närmsta storstad.
Ja, åka till förortsdjungeln. Netflix har gjort någon deal också med de här Asmodee. De har du säkert sett. De är väl kanske störst i världen på typ brädspel.
Ja,
på något vis. De känner, det är säkert en sån här grej man känner igen. Bland annat är det de som äger liksom Settlers of Catan, som har blivit en sån här hit även utanför kanske nördsammanhang. Alltså vanlisar har ju hittat Settlers of Catan och tycker att det är väldigt roligt att spela.
Ja, det är ju ett extremt populärt.
Jag har aldrig spelat det, men det låter också lite som ett så här spel där det är lätt att bli sura på varandra. Man ska göra allianser och man ska svika, typ Risk, fast lite mer avancerat.
Fast lite, fast lite lättare än Risk.
Det är lite mer snabbare. Och så ska man byta mellan varandra.
Precis, det är lite mer fast paced.
Precis, det ska ju ta fruktansvärt lång tid.
Men jag har spelat Catan en gång, men det är jättelänge sedan.
Ja, jag har nog aldrig sett någon som spelat det online, tror jag. Mm. Ja.
Jag har ju fastnat mer för sådana här co-op-brädspel. Väldigt mycket.
Ja, jag gillar nog mer det också. Ja, det beror lite på sådär vad det är för spel också. Men det är ju roligare att spela ihop med folk än mot folk.
Ja, men såhär, vi spelar tillsammans mot spelet.
Ja, eller någon spelledare.
Eller så är det kul som typ Battlestar Galactica. Där alla spelar tillsammans mot spelet, men en spelare som ingen vet om spelar emot spelarna.
Det är lite som det här förrädarna på TV. Lite samma koncept där. Och sen helt plötsligt så är det någon som är en Cylon. Och sen med mitt i hälften så byter man. Då är man helt plötsligt en Cylon. fast det var man inte från början.
Precis.
Det var väldigt
rörigt. Någon sleeper agent.
Jag vet att du vet att jag vet. Ah.
Apropå förrädarna. Ah. Nya poster. Nej, jag vet inte, den hänger en sån poster i min tunnelbanestation i Hässelbystrand.
Ja, det har väl en ny säsong som har premiär.
Jag, jag bara så här, när, för jag såg det bara i periferin när jag gick förbi först. Så jag bara, Mortal Kombat? Och så bara, naha. För det är samma font och de har en sån här cirkel med han från Snabba Cash ansikte.
Liksom. Dragomir Mirsic.
Precis, det är fel färger men det var så här, samma font och en cirkel liksom ovanför texten.
Det är någon på något produktionsbolag där som gillar Mortal Kombat. Jag antar det, som har gjort en blinkning. Renommé-snyltade deluxe.
Ja. Eller så är det bara det så här undermedvetna. Du vet. Man sitter och gör någonting. Det ligger i bakhuvudet.
Vad roligt. Ja. Han skulle möjligtvis passa in där.
Passande också kanske.
Ja, ja, lite så. Det hade ju varit roligare om de faktiskt sådär. Helt plötsligt så är det random fights mellan folk. Ja. Nu ska de åka ut här. Det blir UFC om vem som... De som får åka hem. Men i alla fall, det verkar då som att man vill då, som alla andra företag nu, för att bredda sitt varumärke och skapa igenkänning, så ger man sig in i andra populärkulturella grenar. Mm. Så att Asmodee då planerar att göra filmer på flertalet då deras brädspel.
Såklart.
Och först ut är tydligen då Settlers of Catan.
Okej, okay. Spännande. Jag vet inte riktigt hur det blir liksom, men ja.
Nej, alltså de gjorde ju något här, det här Exploding Kittens, som är ett väldigt roligt kortspel om ingen har spelat det. Det är ju väldigt barnvänligt, men jag har spelat det med barn och då, det är väldigt kul.
Okay.
Man ska inte få den sprängande katten då kvar på handen sist, ska man bli av med sina
kort.
Just
det, jag tror jag har spelat den någon gång också faktiskt. Det
de gjorde väl någon animerad historia av det, tror jag, till Netflix. Mm. Så att de har något samarbete här nu med Netflix. Och Netflix. Och nu är det alltså då Settlers of Catans tur. Det är inte så mycket sagt om det här då. Jag vet inte ens, alltså det känns som att det kan handla om precis vad fan som helst. Ja. För vad handlar Settlers of Catan om egentligen? Ja, man ska bygga saker.
Ja.
Ingen aning.
Och slåss mot varandra.
Mm. Jag vet inte vad det här liksom. Någon ska bygga en stad.
Ja.
Alltså Netflix själva, det här är ju också en rolig sägning, säger att det finns då potential just i Catan på grund av då spelets dramatiska berättelser till att både göra reality-tv, animation och spelfilm. Så det är lite oklart vad man väljer. Okay. Reality-tv, då är det ju bara, det blir ju någon förrädarna-historia då i stort sett kanske.
Resource, jag vet fan. Jag har som sagt inte spelat Catan så mycket. Nej. Så jag har lite dålig liksom...
Jag också, men jag vet inte, det låter på
kunskap
pappret över. I alla fall, men jag vet inte, det är kanske inte den bästa idén jag har hört idag. Så. Spel som blir film, det har blivit bättre ändå de senaste åren. Det får man väl ändå lov att säga.
TV har nästan varit mer framgångsrikt,
ja, skulle jag vilja. Men det har inte varit fullt så jävla uselt som det var under ganska många år.
Film är fortfarande svagt. TV tycker jag är där man har lyckats.
Sant. Det här har ju varit lite rykte då, men det kom ju ett spel 2012 som blev väldigt populärt som hette Sleeping Dogs.
Mm.
Alltså, som allting i den genren kallar man det ju kanske GTA-klon. För att det är det alla vill vara. Men de här kommer ju väldigt, väldigt nära. Det är väl så här, det känns som att man spelar en cool Hong Kong action från liksom 90-talet när man spelar spelet. Har kanske inte åldrats så väl. Jag köpte det faktiskt på Steam på någon rea här och spelade det i några timmar, men det har kanske inte riktigt det känns daterat. Det märks att det kom 2012. Alltså det var kanske inte ett tekniskt fulländat spel 2012, och det märks nu. Det går ganska snabbt ut. Det är inte som man poppar i liksom Witcher 3 idag och blir ändå så här: wow, det här är fan. Mm. Det var före sin tid på många sätt.
Där har de ju fuskat lite med den här patchen som kom också, som hotade upp grafiken. Så det ser ju fantastiskt mycket bättre ut idag än vad det gjorde. Men,
men det spelar också väldigt.
Det
här känns kanske lite kantigt, tyckte jag. Men det är ju, i skillnad från GTA, så är det ju väldigt mycket liksom, man slåss med nävarna istället. Och sen åker man runt på en karta och löser problem i något så här. Tänk dig något regnigt, mörkt, brottsstyrt Hongkong typ. Det här ska vi göra film på nu.
Okej.
Och det är Simu Liu som har avslöjat att han ska spela huvudrollen.
Ja, men det här såg jag någon rubrik om.
Jag tror att han var ute på Twitter och, eller förlåt, X-Twitter. Twitter säger man. Han är... han har sett då första manuset i alla fall på det här. Då. Vi får väl se. Det här är väl också en bit bort, men... Det sägs i alla fall också att gamla Hongkong-hjälten Donnie Yen är inblandad. Var ju med i Star Wars.
Precis, Rogue One.
Precis. roliga. Han är ju en riktig sån han har gjort Ip Man-filmerna framförallt. Det är väldigt bra fighting-scener de. Sen är de ju
han har gjort väldigt mycket film.
Det har han gjort. Ja. Han är väl en av de största sådär, liksom.
Han har varit med lite och doppat tårna i USA, men för det mesta så gör han ju väldigt mycket. Han är ju dunderstor i Kina liksom.
Ja, precis. Men jag diggar honom. Jag tror att de där Ip Man i alla fall, de första två, de finns nog på någon Netflix eller någonting sånt där.
Bara Hero var ju en sån film för det var ju första gången han och Jet Li var på i film tillsammans.
Den finns fan inte någonstans.
Nej, det, kan,
det är märkligt ändå.
Det var ju
det är någon sån här konstig samproduktion av något slag, så den ligger i någon sån här.
Nej, jag bara försöker komma ihåg. Jag vet att det var ju Miramax, alltså Harvey som hade den i USA, men den kom ju i Europa innan den kom i USA. Ja. Och där, jag vet inte vilka det var som körde ut den i Europa.
Nej, den har ju så jävla mycket coola scener.
Ja, den är fruktansvärt bra.
Ja, vad länge sedan jag såg den. Hero.
Ja, det är en sån. Den och Crouching Tiger ser typ en gång om året.
Den flög ju lite på den vågen efter liksom Crouching, som ju sådär tog över lite. Nej, men ingen aning om vad det här blir. Alltså, gör man bara en bra Hongkong actionfilm. Tänk så här, när John Woo var som bäst. Alltså något sånt bara. Det kan det här bli rätt coolt. Chimu Liu är ju uppenbarligen duktig på slåss.
Ja, det vet vi om.
Så att, och alltså, känns ju som att han skulle vara perfekt för rollen. Kul om det så att Donnie Yen får spela någon så här skurk. Det har han gjort förut.
Ja, han har gjort det. Så att det är inte helt
främmande. Jag har bara sett honom som hjälte.
Ja, han är oftast hjälte, men han har några skurk.
Han ser ju ut som en hjälte.
Ja. Han är en leading man i Kina. Så att,
ja, det är det jag menar. Får se, jag är väl lite småpepp inför det här. Även om jag tyvärr inte tror att det kommer bli fantastiskt.
Ja, jag hoppas att det blir bra.
Ja, nu ska vi prata sportboll.
Åh, vad roligt. Go Sports.
Yes, Go Sports. Vi ska prata Roy Keane, en av kanske så här 90 i början av 2000-talet så där mest inflytelserika mittfältare i liksom bland annat det fantastiska Manchester United-laget som vann trippen 1999. Man vann alltså engelska ligan, engelska cupen och Champions League samma år. Det händer inte jätteofta, även om det kanske händer lite mer nu för tiden med en sån här superlag. Han var irländare och var väl kanske ibland inte den lättaste mannen att ha att göra med. Han var väl råbarkad, ska vi beskriva honom som det. Alla kan ju titta när han, vi har ju en norrman nu som heter Haaland, spelar i Manchester City, som vi liksom kanske känner oss där. Han hade en pappa som heter Ralf Inge Haaland, som också var fotbollsspelare. Och det finns ju en berömd incident mellan just Roy Keane och pappa Haaland. När alltså Keane fan mördar honom på fotbollsplanen, mer eller mindre. Han hämnas för att han skadade honom så här, jag vet inte vad det är, det är långt tillbaka i tiden.
Okay.
Och så möts de igen. Och alltså den tacklingen är att han inte åkte in för det. Han hoppar bara rakt in och bara drar honom rakt över knät från sidan. Han liksom slår ju en volt typ innan han landar. Och Roy Keane bara tar av sig kaptensbindeln, bara ger det till den spelaren och bara går rakt av. Han väntar inte ens på domaren. Det är liksom han vet vad som kommer att hända.
Han visste vad han gjorde.
Premeditated. Ja, verkligen. Det är märkligt det där ändå. Det kommer ju såna här diskussioner lite titt som tätt.
Jävlar.
Oj, startar du det här spelet som ligger här nu?
Förlåt,
ingen fara. Det kommer ju lite såna händelser ibland i sportvärlden där man är så här, alltså hade det där skett någon annanstans så hade ju någon fått fängelse för det här. Men bara för att det sker liksom på is eller i
jo, men jag menar, det är ju som boxning och MMA liksom.
Där är ju ändå alla med
VM-misshandel.
Alltså, precis, jag tycker att det är konstigt. Moraliskt är det ju märkligt med någon sport också, för att så här, det hade man gjort det någon annanstans. Och just att syftet också är att slå ner varandra. Syftet i ishockey är ju inte att man ska slå ner varandra, utan det ska man skjuta en puck i mål. Ja. Och sen är det ju liksom hårt spel.
Men sen är det okej att misshandla varandra däremellan.
Precis, det är det. Och ibland
i NHL än vad det är i svensk
hockey. Ja, det är det väl. Men ibland delar man ju ut liksom tacklingar och slår folk med en klubba sådär, som man ju inte får göra i hockey heller. Men skulle man gjort det någon annanstans så hade man ju förmodligen fått ett ganska kännbart straff.
Men för vi har ju inte folk som börjar slåss. Eller det kanske de inte har i NHL längre.
Jo, det händer i både i SHL och i NHL. Ja, även mer i NHL kanske. Där är det väl mer det aspekten. Men de har dragit liksom ner lite på det. För det
är inga matchstraff för sådana saker.
Jo, eller? Då åker man ut. Då får man inte vara med längre. Det är väl någon konstig regel också. Jag är inte någon hockeyexpert, men det är väl också man kastar handskarna just då får man matchstraff.
Okej, så har man handskarna på i fall.
Japp, då får man bara utvisning tror jag.
Alltså, eller boxning man får okej, men inte MMA liksom.
Ja, det är konstigt. Roy Keane i alla fall. Det finns ju en sådär ökänd händelse när Irland skulle förbereda sig för, jag tror att det är fotbolls-VM 2002. De är på träningsläger i typ Spanien någonstans på en liten ö och bara, det blir kaos. Roy Keane och Irlands dåvarande tränare Mick McCarthy kom inte överens.
Okay.
Och Roy Keane är väl en sån person som inte har han något problem med något så kommer han säga det. Mm. Det är ju något skönt med såna människor också. Det är ärligt liksom. Ja. Det här kör vi, det är raka puckar liksom. Så. Och det här har man nu filmatiserat just den här händelsen i. Okay. Det är Steve Coogan och Ian Hardwick. Han vet jag inte vem han är. Han ska spela Roy Keane i alla fall. Och Steve Coogan känner du igen. Han ska spela då Mick McCarthy då, Irlands coach vid det här tillfället.
Alltså, en brittisk produktion låter det som.
Ja, alltså den har premiär på Irland 1 januari. Så är det inte till och med en irländsk produktion det här helt och hållet. Lär väl inte gå upp på svenska biografer, men kanske dyker upp på någon vodtjänst.
Nej, han är väl får den på såhär Bio Rio eller Capitol.
Ja, något i det. Igen, bor i storstad. Enkelt. Säffle, jobbigare.
Jobbigare, precis. Säffle kanske åkte till Göteborg och kolla på bio. Det är närmare.
Ja, det känns enklare kanske. Men det är roligare i Stockholm. Nej, no, fast det är fan roligt i Göteborg också.
Göteborg är
roligare att dricka öl i Göteborg. Ja. Det skulle bli billigare där också, såg jag.
Asså,
ja, nice. Politikerna aktivt ska... Ja, verkligen.
Det är också nice politiker som bara, vi ska aktivt göra det billigare att dricka alkohol.
Ja, jag tycker det är fint.
Bra politiker.
Men samtidigt är ju också Göteborg lite så här, det är kul att vara där. Men det är också när man sitter på tåget hem så är det också lite så här skönt att lämna.
Så är det ju.
Ja. Så är det ju.
Borta bra men hemma bäst.
Så är det ju. Mer bio. Vi var ju också såg Hemmet, Mats Strandbergs film här i, fan var det, måndags.
Ja,
stämmer. Lite såhär dagvill efter gårdagens äventyr. Och när de hade det här lilla seminariet innan, eller lilla paneldiskussionen med Mats, så låg det en katt på bordet. Jag vet inte om man såg det på vår Instagram-post. Men jag var så här, varför ligger den där? Men jag sen började titta på filmen då. Vi behöver inte recensera Hemmet nu. Vi sparar det till nästa vecka när Mats kommer hit och ska prata om det. Den är också premiär nästa onsdag, ska vi säga. Men gå och se den. Jag tyckte att det var, jag är ingen skräckfantast, men den var sevärd.
Ja, herregud.
Så här 90 minuter lång också. Perfekt. Du blir lite rädd. Och det är lite mystiskt. Väldigt bra skådespelarsats måste jag säga. Herre jävlar vad många var bra.
Ja, men... för övrigt är ju hon, för jag kände också igen hon, och när jag tappar namnet på henne bara, men hon som spelar huvudrollen, eller man ska säga, eller ena huvudrollen. Alltså mamman.
Ja,
det är ju, hon är ju mamman i Vinterviken. Det var därifrån jag kände.
Aha, är det hon är. Ja. Okej. Okay. Ja, men sen den andra där är ju hon
helt
som är...
tappat namnet.
Ja, men den andra där, hon Lotte Ejebrand heter hon är ju med i
Kalifat.
Nej, hon den andra tanten där som jag, det, hon är ju med i Sällskapsresan. Hon är ju alltså Stig Helmers kärleksintresse. Hon har en biroll i, ja, skitsamma. Vi tar det här nästa vecka.
Ja, det gör vi.
I alla fall då, den här katten då. Det visade ju sig sen att en sån här obehaglig robotkatt har ju en liten del av den här filmen,
ja, men precis.
Utan att avslöja för mycket. Och nu är det tydligen så att inför då premiären av då Hemmet på onsdag nästa vecka, alltså den 29 blir det va, så kommer man att erbjuda då robotkatter till den som behöver liksom ett litet...
Du kan ha under filmens gång
ifall du är rädd.
Perfekt.
Det är ju jätteroligt.
Ja.
Och det är väldigt passande sen när du ser filmen så kommer du förstå varför. Mm. Jag vet inte, jag tycker också att den katten i filmen är lite obehaglig. Men det är kanske bara ja, men det kanske är stämningen generellt i filmen som bidrar till det.
Det tror jag också.
Men man ska väl säga det, har man sett Färjan kanske och vad heter den, Konferensen, så är det här väldigt mycket mer en skräckfilm.
Ja, men precis.
Än de här kanske mer liksom lite splattriga och
nästan
lite komiska.
Jag har ju inte sett Färjan, men Konferensen är ju liksom, det är ju mer en sån slasher.
Ja, och Färjan har ju de elementen också. Det är ju ingen film man sitter och blir rädd av, om man kanske inte gillar, liksom ogillar gore och blod, men det blir ju nästan lite komiskt här också när det är som så gorigast.
Precis. Och det blir ju inte
det här är ju läskigt på riktigt. Ja, exakt. Jag ska säga. Så är du en sån skrämse och inte liksom ogillar röda ögon och barn, så gärna kombination kanske. Så kan du kanske be om en liten katt då. Ska jag bjuda stå på Filmstaden. Filmstadens liksom salonger. Du får självklart inte med dig katten hem. Det är roligt att du måste skriva det.
Jag tror att det är bra att de gör oklart. Det, för jag tror att folk
så är det kanske. Så. Tydligen då så ska de sen då, när filmen slutar gå på bio, så ska man tydligen skänka alla katterna till ett just demensboende också.
Ja, men det är väl jättebra.
Väldigt fint. Kommer trailer också för en ny film med Joel Kinnaman. Jävla han har ju en konstig karriär.
Ja, väldigt märklig karriär.
Han har gjort mycket skit. Det har han.
Det är synd.
Det är väl synd. Jag tycker ändå han är rätt bra i de här vad heter de?
The Killing, Snabba Cash var ju bra i.
Ja.
Men sen vet jag inte, så här Robocop, Suicide Squad.
Men Suicide Squad, alltså, det är väl inte hans fel att Suicide Squad är skitdålig.
Nej, absolut. Liksom. Men han har haft otur med sina projekt.
Det har han verkligen. Ja, Robocop var ju, det är som att man tog bort allt som var intressant. Det var som att man ignorerade den ganska fräna samhällskritiken som existerade i Robocop och bara gjorde en ganska så här, bara mellanmjölks actionfilm.
Ja,
och så målade honom svart, för det är coolt.
Ja. Altered Carbon var ju inte heller svinbra.
Nej, var han med där också?
Ja, han var ju första säsongen, var han huvudpersonen.
Fan, den hade jag helt glömt bort. Så bra tyckte jag att den var.
Ja, nej, men den var inte så minnesvärd.
Nu ska han göra action igen. Av trailern att bedöma så fick jag en känsla av att det här var som en blandning mellan, är det No Country for Old Men, va? Där han hittar en väska ute i öknen med pengar, precis, och får Javier Bardems fruktansvärt obehagliga lönnmördare efter sig.
Yep.
Det och den här typ gamla Stallone-filmen Cliffhanger, typ. Det är okay. Som de två i någon jävla
möt.
Kombination.
Cliffhanger är ju också ute efter väskor med pengar, men där är de ju blir de liksom kidnappade av bovar som har tappat väskor.
Just det, för att de är bra på att klättra i berg och ska klättra upp och hämta skiten. Precis. Det är väldigt mycket Sylvester Stallone i vinterlandskap med väldigt lite kläder.
Ja, men han blir ju av. De tar ju av honom jackan för att han inte ska fly.
Så flyr han. Just det. Och han är the shit.
Det är en bra 90-tals action.
Jag tycker faktiskt också det. Jag har inget ont att säga om den. Nej. Han är väldigt bra som skurk också.
Den är vad det är. Och det är så här mycket liksom, skådespelare man har sett i 100 andra saker, både innan och efter det sen också. Liksom.
Ja.
Det är ju inte ett enda ansikte i den filmen som du inte har sett i någon film förut nästan.
Nej, alltså precis. Men det var väl, känns ändå, den där har jag för mig att jag typ såg på typ bio när det begav sig, att den typ alltså var en ganska stor big deal. Alltså då på den, när
kan
den
du
kom
det? 93, då var ju du, för det här måste ha varit en 15-årsfilm på bio.
Ja, det var 12, nej, jag kanske inte såg den. Jag har någon minne av det i alla fall.
För det är ändå Michael Rooker och John Lithgow.
Ja, Lithgow är väl skurk, va?
Ja, men John Lithgow och Michael Rooker är skurka.
Just det.
Sen har vi Rex Lynn. Han är en sån här, du vet vem man är när du ser hans ansikte. Hans namn kanske inte klingar liksom, men ja, nej, men det är en bra film. Ja,
hur som, här i alla fall då, Kinnaman då, han verkar vara någon sån här skogsfantast. Han är bra i vildmarken.
Ja,
han har en pilbåge. Det är coolt.
Det är coolt
tydligen. Och hittar en liksom en väska med pengar, får några kriminella efter sig, han och någon parkvakt. Och så lyckas de fly och sen
det
måste
låter
de
som
fly.
En
exakt, sen måste de fly genom vildmarken då undan de här människorna som vill åt de här pengarna. Mm. Han och den här parkvakten som såklart spelar, alltså såklart en kvinna då, så såklart. Man kan ju anta att det kommer att vara
romans.
Eller kommer ju vara en sexscen i någon så här värmestuga någonstans. Ja, men på skinnfällar.
Ja, jag tror det.
Ja, det var 90-talet hade det varit en sån.
Herregud,
utan tvekan. Herregud, ja. Då hade Dolph Lundgren spelat huvudrollen.
Precis.
För övrigt. Jag vet inte.
Eller Jean-Claude Van Damme.
Ja, eller kanske jag. Där är Houston med också. Och en annan svensk skådespelerska som heter Frida Gustafsson. Ingen aning om vad hon har gjort heller. Det är ett väldigt generiskt namn också. Hon är inte ensam om att heta Frida Gustafsson i Sverige. Den går bara upp på såna här digitala premiärer, som man vill säga lite fint. Alltså att den kommer direkt i video med VOD då i USA i november. Så den lär väl kanske dyka upp på någon VOD-tjänst då inom kort. Det är ändå Kinnaman, så det finns kanske inte intresse av att den ska gå och se här. Icefall heter den i alla fall. Men skön, ja, det är 90-tals vibes är nog det jag tar med mig från den trailern, ska jag säga. Det är ju vi kanske väntar lite med den här festen. Jag har en liten rolig avslutare kanske.
Okay.
Vi ska prata Tron istället. Den har jag premiär och den har ju ingen gått och sett.
Nej, den har ju gått. Varför?
Men hela marknadsföringen också byggde på att new exclusively written music from Nine Inch Nails. Mm. Så bara, fast filmen då.
Ja, jag har hört att det är ganska bra soundtrack däremot.
Ja, det gör jag. Alltså Trent Reznor är ett geni.
Ja.
Men det är en konst alltså.
Det är, jo, men det är väl för att de inte har så mycket annat att komma. Det är ingen som vill marknadsföra det med Jared Leto liksom.
Nej, det är som att du ska köpa ett hus och bara, ja, men titta här på Boden, den är ju fin.
Ja.
Huset då, skit i det.
Skit i det.
Kolla på Boden,
ja.
den är snygg. Nej, alltså den här har ju globala intäkter då, tydligen. Hittills spelat in då 103 miljoner. Det är då mot en budget på 220. Och man tror nog att den kommer att liksom gå med ungefär 130-150 miljoner i förlust för då Disney. Men det drabbar väl inte någon fattig.
Nej.
Disney har deg. Däremot så har det pratats kanske, man nu tror ju sådana här industrianalytiker då, att det här kanske var spiken i kistan för Jared Leto då, som spelar huvudrollen, som en liksom leading man.
Vad bra.
Och det kanske lika bra.
Ja,
han är en medioker skådespelare och en medioker hårdrockare.
Ja, och en fruktansvärd människa.
Ja, det var också, det var något roligt sånt citat som jag såg här. In a world where Michael Fassbender, Ewan McGregor och Benedict Cumberbatch are having a hard time getting lead roles, why would you even go to a person who can't open a movie and who has questionable question marks around him as a person? Det var väl en ganska bra analys av den här Jared Leto. Varför man valde honom, det får vi nog aldrig reda på. Men han känner väl någon kanske, jag har ingen aning.
Eller så han skit på någon.
Alltså kanske det.
Han har det Epstein files.
Det kanske är så det. Ja. Det finns ju någon sån här vansinnig historia om honom. Han är ju lite så. Jag har faktiskt träffat honom. Han var väldigt trevlig, ska jag säga. Hans brorsa som spelar trummor i hans band är väldigt väldigt trevlig. Det kanske var Alex med hans. Han fick inte luxen, men han blev normal istället kanske. Han är ju lite så här, träffar man honom så man får ju en ganska, han är ju en sån här, alltså det är mycket kristaller och spiritualism och hej och hå. Det finns ju någon historia, han var ju ute på något så här jävla djungel retreat någonstans i någon djupaste djungel någonstans så här, under hela corona. Ah. Kom hem och bara, ja, har jag missat något? Jo, alltså så här var det. Jag har liksom ingen aning om att det där ens hade existerat. Han har varit helt liksom avkopplad från omvärlden i flera månader. Okay. Och bara helt missat det. Det är en ganska rolig historia.
Ja,
alltså. Så, men ja, jag vet inte. Jag ska väl se den här när den dyker upp på
VOD.
På VOD-tjänst, ja. När Disney Plus lär mig dyka upp här inom kort.
Jag tror det här väldigt snart skulle jag säga.
Ja, precis. Det här är nog inget man sparar på. Man kastar nog bara ut skiten där och så glömmer vi det här. Men det är tråkigt,
dyrare kanske, att hålla kvar den på bio. Liksom.
Ja, och ja, men det tråkiga är väl möjligtvis då att så här, det här betyder väl också döden för Tron, antar jag. Men det kanske är lika bra.
Kanske inte gör något heller.
Nej, det kanske
är, alltså, så här, kanske jag menar, första Tron var en flopp.
Mm.
Men blev kultfilm liksom. Andra Tron var också en flopp. Hade var det? Jättebra musik också. Det var det den hade.
Ja, den är,
den har en av världens bästa soundtracks.
Ja, men det är en ganska tramsig historia.
Men det är en ganska dålig film, fortfarande. Ja. Alltså visst, den ser, det är så här eye candy, men det är det. Mm. Det är snyggt och har bra musik.
Ja.
Sen är det inte så mycket mer.
Nej, det är konstigt. Det är också någon sån här citat där att det är så här... det fanns nog ingen då... there was no specific vision... the idea that Disney would spend a quarter of $1 billion on a Jared Leto film that is a franchise that hasn't worked in 4 decades is insane.
Vilket betyder att det har aldrig funkat.
Nej, hela den här historien är, det är ju konstigt vem någon får ju, det kommer ju ryka något huvud i alla fall högt upp på Disney. Någon har ju skrivit, någon har ju sagt ja till det här någonstans. Så. Vi återkommer väl till Tron när vi har sett den. Vi pratade ju också här om att det hade kommit ett bud på att Warner just ska dela upp sin business i två företag. Och att det då hade börjat ramla in, eller kommit åtminstone ett bud på hela företaget, att då Paramount Skydance ville köpa hela skiten för 60 miljarder eller vad det var. Nu har det varit någon sån här, jag vet inte, de har varit kvartalstider nu, så man har väl släppt lite rapporter som då blir allmän egendom för att det är de aktienoterade och hela den biten. Och då har det framkommit tydligen att så här, Warner har hela tiden varit öppna för bud, och de har tydligen fått fler bud som de tackat nej till. Så att, men de
liksom, har väl en siffra de vill ha.
De har en siffra uppenbarligen. Så att det här kommer väl och det här kommer väl att ske förr eller senare. Någon kommer ju att köpa det här. Sen är det väl också att det ska väl sägas ja i massa instanser i Konkurrensverk och hej och så. Men det känns väl ändå som att så här, det är väl, de har ju mycket franchises som är stora. Alltså, de sitter på Harry Potter, de har Barbie-filmen var ju deras också. Jag menar, det är Minecraft-filmen, supersuccé. Alltså DC,
Batman, ja, all DC, Game of Thrones är de också.
Mortal Kombat är väl de också, tror jag. De har sitter på all... När...
Så kan det vara.
Plus då så hela spelbitarna och de delarna också.
Matrix-filmerna.
Ja. precis, Respawn är väl Warner Studio till exempel.
Så kan det vara.
Så vi får se vad som händer. Men att det där kommer att bli sålt och vilka som köper, det får vi väl se i slutändan.
Säkert Disney.
Och om de får det.
Ja. Det får de säkert.
Ja, med tanke på hur det ser ut i Vita huset just nu, så tror jag det
är personer. Så,
man skickar en liten, jag vet inte vad han gillar att äta. Han är helt sönderstekta biffar är väl hans.
Och,
Cola Light tror jag, det är väl hans huvudföda.
Okay.
Så vill bara skicka upp lite sånt. Nej, alltså, han är ju inte, han är mycket, men han är fan inte en man med klass, Donald Trump. Det är inte.
Herregud,
det är inget som kommer med pengar, uppenbarligen. Men han har väl aldrig tjänat några egna pengar heller. Det är väl ärvt allting.
Ja, precis. Och skämmat.
Ja, precis. Så här är det. Det är ju sån här Halloween i antågande. Mm. Jag vet inte exakt när det är riktigt, för jag har inga barn.
Alltid så den sista, så, ja, är det så det? Oktober, är det inte det?
Men är det inte så att vi kör ju den amerikanska trick-or-treat-Halloween-skiten helgen innan vi sen kör våran då, som vi alltid har firat här i Sverige, alltså helgorna helgen. Det är inte de två olika helger.
Jag tror att den ena är ju datumbunden och den andra är något så här... För Halloween är alltid den 31 oktober.
Just det.
Men alla helgon är alltid på en lördag.
Ja, men det är så här första så lördagen i november eller något.
Ja, något sånt. Så att de träffar ju in, de kan ju ibland slå samman,
det tror jag. Ja, jag är väldigt dålig. Jag vet ju i alla fall att det är någon typ av höstlov här nästa vecka, för det är väl Comic-Con här till exempel. Om två nästa helg är det väl, va. Då är ju skräckfilmer är ju en grej. Det finns nu en grupp forskare som har
första söndagen i november, så de kan aldrig vara på samma dag, men de kan vara dagarna efter.
Nej, det är så det. Vi har ingen portkod på våran dörr, så att vi slipper barn. Det är väldigt smart faktiskt.
Men det har inga barn i huset. För de slipper ni ju inte,
nej, men vi har ju väldigt alltså det bor ju väldigt mycket barnen som finns, men det är väldigt mycket sydasiater, alltså jag tror att de är från typ Indien och Pakistan som är här och jobbar som bor i vårt hus. Och så jag tror inte att de firar inte, det.
Nej, precis.
Det stod rökelse i våran trapp när jag kom hem igår. Det luktade väldigt suspekt. Men det var inte riktiga ljus. Det var ändå sådär. Men det elljus. Det var någon typ av högtid, antar jag.
Antagligen. Ja. Eller så hade de fest.
Ja, då festade de väldigt lågt i så fall. Ja, men det är okej.
Det kanske var begravning.
Ja, så kanske det var. I alla fall så har man i alla fall nu försökt ta reda på vetenskapligt vilken film som egentligen är världens läskigaste.
Oj, okej.
Så att man hade då någon kontrollgrupp.
Det känns ju högst subjektivt här.
Nej, men man har ju vetenskapligt då testat här. Så att man har ju 250 personer. Och sen har man då mätt liksom puls, hjärtfrekvens och massa sånt här. Både liksom då...
Men jag känner ändå så här, det här är ju kulturellt också. Så man behöver ju liksom ha... Om det ska vara världens läskigaste film, då behöver man ju liksom ha lite människor från alla kulturer.
Det är amerikaner som har gjort det här. Så
den läskigaste filmen enligt amerikaner.
Enligt amerikaner, antar jag. Sen har man då, liksom, då så man mätt då massa liksom, kroppsfunktioner på de här människorna då, innan, under och efter. Och sen har man fått fram olika värden då, och då kunnat se liksom, vilken då film som minst påverkade då tittarna mest. Och det var en jävelusisk massa filmer de har gått igenom. Det är en lista på totalt 50 filmer. Är det. Då kan jag väl avslöja då kanske att den här ganska nya då ändå, som är i skräcktäsket någonstans och rör sig, Weapons, som du pratade om här för några veckor sedan, den var på 50:e plats.
50:e? Alltså sista plats.
Sista plats, alltså den minst läskiga filmen av de här läskiga filmerna. Okay. De har inte testat alla läskiga filmer.
Men det tänker jag också, det känns ju som att filmer med jumpscares borde ju få en edge här, för då ökar automatiskt puls och såna här saker. Ja. När folk blir liksom...
Så borde det ju rimligen vara. Men jag tänker också,
och det är ju inte nödvändigtvis läskigt, alltså...
Men jag tänker,
för läskigt är ju när det är liksom, man har ett obehag bara av att det är.
Jag tänker också att film, precis, med att sådana filmer som lyckas bygga den liksom stämningen, att man någonstans har en förhöjd hjärtrytm i hela filmen.
Exakt.
Det är nog de ser de ju också absolut, då i det här, det tror jag förmodligen. Men vi kan väl ta några filmer jag känner igen i alla fall här. Så då Weapons då, som du har pratat om i podden här, den var på 15:e plats. Så X kom 45:a.
Så den är läskigare alltså?
Ja, den är läskigare. Fem placeringar läskigare. 28 dagar senare var precis efter där.
Okay.
Delad 46:e plats.
Alltså 28 dagar, den första så
utan dem då. Ja. Okay. Den var delad med The Grudge.
Oj, okej. Okay. Vilken The Grudge är det? Är det den
det
remaken eller den japanska? Okay,
oklart faktiskt. Sådär. Lights Out, fantastiska. Så var 43:a.
Okej. Okay. Det är ju ändå David F. Sandberg.
Ja. Evil Dead Rises, 41:a.
Uff, den är ingen bra.
Nej. Blair Witch, alltså OG Blair Witch, 38.
Oj, ja.
It, 2017 då är det.
Ja, det är den nya
New It. New It.
Okay.
Var på 37:e plats.
Den första av de två då. Alltså.
Ja. Exorcisten. Alltså klassiska Max von Sydow, någon som spyr i en säng. Det är väldigt geggigt, är det?
Som går i bryggan ner från en trappa.
Precis, 35:a var den.
Okay.
Den har jag faktiskt sett, jag vet inte om jag tycker den är. Nightmare on Elm Street, alltså från 84, så det måste vara den första.
Den
då.
Första då, första.
30:e plats.
Oj.
Barbarian 29:a.
Okay. Det är ju samma regissör som Weapons.
Ja, precis, men den blir ju också kanske en lite annan film sen. Vilket är,
ja, men det är Weapons liggande. Han har en stil.
Han, det är hans thing.
Ja, men precis. För att han... har insett att när liksom the cat is out of the bag, då behöver man liksom inte hålla på och låtsas vara läskig längre.
Nej, så
då kan man istället bara, nu kör vi.
Ja, ja.
Nej, vilket jag tycker är rätt
det är
kul
roligt
med hans filmer.
Det är roligt.
Ja.
Alltså original Texas Chainsaw Massacre, den har jag också sett. Jag tror inte att jag tyckte mer. Jag vet inte hur jag skulle, det är ju mer splatter.
Nej, jag menar, det är mycket häftigt, men det jag undrar lite liksom hur
i alla fall.
Precis. För då är det så här, om
du gnäller på att det är alltså själva filmerna som är fel.
Nej, men jag menar
så här, har gjort det eller vadå?
Nej, men jag tror att det kan vara en kombination. Alltså, men, för det är så här, att någonting är chockande är ju inte nödvändigtvis läskigt.
Men jag kan säga då till exempel på så här, det finns också då på Texas Chainsaw Massacre då, 28:e plats, så alltså den genomsnittliga då, alltså hjärtrytmen alltså var på 64.
Mm.
Det är den ju liksom, det är ju genomsnittet, så det är det ju alltid då.
Mm.
Men den hade då alltså nu ska vi se vad vi var här. Alltså det var då det genomsnittet då när de som grundvärdet.
Mm, ja, men vilopulsen
hos alla då.
Ja.
Men på då Texas Chainsaw Massacre, så när de tittade på filmen så gick det upp till 77
i
genomsnitt. Ja. Så det är sen hade den högsta spiken då på 99.
Mm. I den filmen.
Så att den totala skillnaden då i hjärtfrekvens var 13.
Okay.
Och då
den högsta
spiken då var 15 då, så den får liksom en scare score på 65.
Okay.
Ja. Vi ska titta sen på vilka som hade den högsta. Det är ju lite roligt. Men vi behöver inte gå in, men Quiet Place ganska ny också, var 27. Sen är det en massa filmer här som jag inte, Terrifier vet jag,
Terrifier inte är den här clownen.
Ja,
det är lite mer åt splatterhållet, känner jag liksom.
Trean var på 25:e plats, tvåan var på 25. Jag tror jag har sett någon trailer för den. Clownen är ju obehaglig.
Han ser ju rätt obehaglig ut. Han ser ut som en riktig clown eller.
Han är lite magisk också och gör massa konstiga grejer. Jag har sett någon scen när han är i någon butik med några poliser som är väldigt The Ring. Också så här klassiker som man växte upp med.
Den amerikanska då antagligen.
Så kan det kanske vara.
Att det står The Ring, annars hade det stått Ringu.
Quiet Place 2 på 18 plats. Den är alltså läskigare än ettan tydligen. Paranormal Activity 16. Det var också en liten sån här banbrytande. Det är sån här man ser väl en kamera i ett sovrum.
Typ babycam.
Precis, i den. För de tror att det händer någonting på nätterna. Conjuring 2, 12.
Mm-hmm. Det är mycket jumpscares, men
ja. Smile 8:e plats. Smile 2, 7:e plats.
Inte särskilt läskiga filmer.
Hereditary 6:a.
Ja, den kan vara rätt obehaglig.
Nu är det topp 5 här.
Okay.
Jag kände nog inte igen några filmer alls här. Kanske 5:an och 4:an då. Men 5:a var The Conjuring.
Okej, okay. Jag har inte sett.
Scare score på 88. Nej, 88. Insidious.
Okej. Okay.
På 90, den var 4. Skinnamarink.
Oh, det låter bekant, men jag har inte sett någon av de här tre hittills.
Jag vet faktiskt inte vad det är heller riktigt.
Den andra känns som så här jumpscare filmer.
Host 2.
Host.
Host bara rakt upp på det. Det är inte The Host, utan bara Host. Vet ej.
Är det Bong Joon-ho-filmen? Eller hette den också The Host?
Jag vet att det finns en film som heter The Host i alla fall.
Nej.
Men
den heter Host.
Ja.
Okej, den har inte jag heller sett.
Nej, alltså, det kanske är en anledning då till att de är
20, från 2020.
Ja, jag kan säga att den här Skinnamarink är en kanadensisk experimentell skräckfilm från 2022.
Jag känner igen den här titeln jättemycket, men
den har en IMDb-score på 4,7, så det är väl kanske inte.
Ja, okej, det är den här som var, det var lite sån här folk älskade eller hatade när den här kom.
Ja, den här
Skinnamarink.
Skinnamarink. Ja. Det är roligt att säga om inte annat. Nu ska vi se vad var vi här, nu tappar jag bort det här med mina.
Skinnamarink.
Skinnamarink. Host då 2:a och Sinister på 1:a plats.
Ja.
96.
Gud, det var väldigt tråkigt topp 5 tycker jag.
Ja, de är tydligen, det här händer det grejer. Framförallt var det höga, jag ser man kan sortera här på, det kunde jag här. Lägst spike då. Det här, vi kan kolla på average först. Alltså det är då lägsta, högsta, alltså det lägsta genomsnittliga hjärtfrekvens då när man tittade på filmerna. Det var long legs.
Jaha.
71. Ja. Det skiljer bara 7 då från grunden då på 64.
Den är ju liksom, den är inte så läskig. Den är ju mer så här, den har ju mer bara en obehagskänsla liksom.
Mm.
Men ja.
Och värst här då, när man satt med högst då hjärtfrekvens genom hela filmen, det var den här då Host som var 2:a på 88, ska vi säga. Högsta spike då, det är ju lite intressant. Alltså där var det som jump scariest. Bring Her Back var sämst där.
Den har jag hunnit se nu, men den ligger på min lista. Den kom ju i år. Det är ju de som gjorde den här, vad fan heter den då, som kom för några år sedan. Ah, fuck it.
Jag är så sett skräckfilmer, jag är väldigt dålig på skräck. Det är verkligen inte min grej. Jag är korkad tror jag för att uppskatta. Jag är kanske bara
för rädd. Jag vet inte om du var smart för att se, skräck.
Så.
Talk to me gjorde de.
Ja, nej, han sa
som jag inte tyckte var så bra.
Okay. Nej. Ja. Men den har väl haft, skräck har väl haft något uppsving här de senaste åren.
Jo, alltså, skräck har alltid gått bra. De är billiga att göra och drar oftast in rätt mycket pengar. Så att, jag menar...
Men Bring It Back i alla fall var sämst jumpscare potential i alla fall, bara på 81. Så det är ju då, man tänker på att genomsnittet då låg på 78 när de såg filmen. Så hoppar det är inte någon jätte så.
Nej, nej, men de håller ju ändå ganska hög hela tiden. Alltså jämna.
Insidious då, mest jumpscares, 133. Jag vet inte 17 vad som händer i den filmen. Men det var överlägset. The Conjuring som var femma hade 132. Så nu vet du det. Så att,
intressant. Jag har en pulsmätare, så jag kan ju kolla på de här filmerna och se vad jag har
ligger. Jag precis vad jag skårar i jämförelse.
Ja, men precis.
The Science of Scare 2025 heter undersökningen också. Man själv vill gå in och titta på den här listan. Kanske man får något tips om någon ny skräckfilm som man inte har sett. Då. Ja du, det var väl typ det som har hänt i veckan. Vi tar en liten paus, så ska du få prata lite film.
Yes!
Då så är vi tillbaka och nu ska det pratas Stephen King, som åtminstone tror jag Mats i podden är ett fan av. Jag tror han har läst mycket King i alla fall.
Jag har faktiskt inte läst en enda King-bok.
Jag har nog inte läst någon King.
Sett ett gäng filmer eller tv-serier baserade på hans skit.
Jag vet ju också att Peter håller ju Stand By Me som liksom en av sina sådär favoritfilmer. Den är väldigt bra, det håller jag med om.
Shawshank Redemption, Gröna Milen, fruktansvärt bra filmer också.
Shawshank, kommer jag ihåg. Det är nog nästan en av mina favoriter, tror jag.
Den är väldigt fin. Fortfarande är högst ratad på IMDb, om inte den har blivit omsprungen.
Men den är ju där uppe i alla fall, det är den.
Det är en väldigt bra film, det är
Nu har det gjorts en ny adaption av någon av hans, jag vet inte vad, boknovell eller vad fasiken det är baserat på.
Ja, en roman eller novell som det heter på engelska, men en roman är väl på svenska då. Den här kom ju 1979, alltså själva boken då.
Ja.
Men jag har som sagt inte läst den. Jag har inte läst en enda Stephen King bok.
Är det också första gången man filmatiserar det här? För vissa av hans grejer har man ju gjort flera gånger. Alltså,
vad jag vet.
Running Man kommer ju ny här nu.
Precis.
Till exempel. Men vi som växte upp med Arnold kommer ju ihåg kanske den filmen,
ja,
som
precis.
Är och vansinnig, men samtidigt rolig.
Pestens tid har man ju gjort på vändor.
Det gjorde man ju en serie av för några år sedan.
Ja, precis. Den har varit en serie två gånger.
Ja, med Skarsgård, va? Som ändå, jag vet inte, jag tyckte att den var rätt okej.
Ja, och det gjordes ju den med Gary Sinise på 90-talet där, som var väldigt bra.
Det. Ja.
Och jag menar, vad har vi med The Shining? Vi har ju den kända Kubrick-versionen som inte är så liksom trogen boken, men som är väldigt hyllad film.
Ja, den har väl liksom blivit ett meme i sig nästan hela den filmen.
Ja, men precis. Den är så refererad till döds liksom, på många olika sätt.
Ja, alltså det är till och med den här, vad heter den då, som kom för några år sedan, den här animerade, nej, nästan där de är inne i någon internetvärld.
Ja, Ready Player One.
Ja, precis. Det gjorde väl liksom en helt sektion i den filmen. Ja, men precis. Det var liksom en hyllning till den filmen.
Ja, och vi har liksom så här, det är saker som, alltså många filmer har hyllat den filmen på diverse sätt. Det gjordes också en miniserie tidigt 2000, slutet av 90, som är väldigt mer lik boken. Men den har ju också gjorts flera gånger liksom.
Han gjorde Mystery också, va? Den är fantastisk.
Precis,
favorit.
Precis, den är också fruktansvärt bra.
Jag tog nämligen fram en lista här bara.
Han har gjort så mycket som, mycket är knasigt, men sen har han ju de här som Shawshank och The Green Mile och som liksom bara är lite mer Stand By Me och grejer liksom.
Det är ändå roligt att så här, han liksom då efter då Shawshank Redemption, nästa liksom film som kom efter det, som var en adoption på honom, var den här The Mangler.
Alltså
med mangel.
Som sagt, han har ju mycket knasigt också. Han har ju skrivit jävligt mycket och han har ju varit och pillat lite i allt möjligt. Det är sci-fi, det är skräck. Det är mycket skräck, men sci-fi, drama, skräck, och det är en lite överallt.
Nej, han är ju så här, jag fick inte ens fram, men det är bara, listan här tar ju aldrig slut liksom.
Nej, nej, nej.
Och det är ju bara på saker då som jag har adapterat. Det här inte varit inblandad, för det har han ju varit ibland också. Just typ Pet Sematary ibland var han med och
ja, den har ju också gjort i flera vändor.
Så. Ja, den fick väl också någon typ ny inspelning, reboot eller vad fasen det var här nu för något år. Var det
som jag såg som jag inte minns någonting av, så antagligen
det
inte så bra. Det var förra året.
Var det så det var?
Jag tror jag pratade om den i podden i alla fall. Men,
kan tänka säkert. Jag har något minne av i alla fall den filmen. Men,
Det här då? Det här är väl, det är liksom en... Det är väl, jag vet inte om det, alltså, det är lite svårt att sätta fingret på om det är en postapokalyps. Men vi får ju liksom veta att det har varit något stort krig. Efter det kriget så har det inte gått så bra för Amerika. De flesta människorna lever liksom i fattigdom. Det är någon totalitär liksom regim som styr landet.
Okay.
Och det finns något lotteri som alla män över 16 kan delta i.
liksom, Hunger Games här bara ju.
Ja, men det är lite sån grej. Okay. Så att man kan liksom vara med i det här lotteriet. Blir man uttagen, det är en person från varje stat som blir Hunger uttagen. Så 50 pers. Och de ska liksom göra den här The Long Walk. Och det är att de startar och sen ska de bara gå. Mm. Alla får liksom en så här, typ hastighets, en klocka som liksom mäter deras hastighet.
Mm.
De behöver hålla minst 5 kilometer i timmen.
Mm.
Stannar man så får man en liksom varning. Alltså, eller om man inte håller 5 kilometer i timmen får man en varning. De här varningarna kommer ganska snabbt. Det är typ, alltså, står du still länge liksom, så får du fler och fler varningar. Får du den fjärde varningen så skjuter de dig.
Ja, här är det oringa visar.
Ja, precis.
Alltså det finns, förlåt, men det finns ju faktiskt en sån här tävling på riktigt, vet jag. Det kom en SVT-dokumentär för några år sedan där de är och följer det här. Det är ju såna här liksom, det är väl sådana som håller på med såna här ultramaraton och såna här
jo, skit. De tar väl pauser?
Nej, de går. Är också i en, de följer en bil när en domare sitter och sen går man och sen är det tills det bara är en kvar.
Okej.
Okay. Fast man blir lite skjuten där, kan jag säga. Men det existerar sånt här på riktigt för den som.
Okay.
Det är också en helt meningslös grej, för det är så här, när du är sist kvar så bara, det är bara jag här. Ja, grattis, du vann. Hej då.
Ja. Grejen med det här är ju då att så här, det man liksom, man vinner ju jättemycket pengar om man vinner, och man får en önskan. Alltså så här, vad vill du ha? Och det får du.
Oj.
Ja.
Modigt ändå, för där kan det ju komma en hel del konstiga grejer.
Ja, precis.
Månen är min nu, bara så ni vet.
Ja, precis.
Vad ska du
det ska väl vara någonting som går, du kan få liksom. Det är ju inte som att det är någon magisk magi här.
Nej, men nu äger jag den, nu får ni inte ni landa den.
Ja,
allt som flyger förbi ska jag ha skatt.
Det här är ju inte världen, det här är ju bara USA.
Ja, det är
ju svårt att claima på det sättet. Men ja
undrar, vad skulle önska sig egentligen?
Ja.
Nej, men vad är det de säger, förlåt, vad är det de säger i Armageddon? Det är så här, vi vill aldrig mer betala skatt.
Ja, jag tror att det är det, ja, precis.
Det är också en konstig.
Ja.
Du kan ju bara ta så mycket pengar så att skatten blir, du behöver inte betala skatt på kapital.
Och i det här
kapital.
Fallet så vinner du ju redan massa pengar också.
Ja,
så
att du behöver ju inte önska dig något sånt. Du betalar ju inte liksom på din egen förmögenhet, betalar du inte skatt på. I de flesta länder i alla fall, så inte bara i USA i alla fall.
Ja, men precis. Ja, nej, det är inte om du redan har den. Nej. Precis.
Det är på inkomsten sen, men har du så mycket pengar behöver du inte jobba, så då blir skattet ett litet problem.
Kanske. Precis. Ja, och det är väl egentligen plotten. Vi får följa, kommer inte ihåg vad han hette. Just det, Raymond Garrity. Och, ja, det är väl han som liksom är huvudpersonen. Och sen får, liksom,
ja, det är karaktärens namn det alltså.
Ja, men okay. Precis, spelad av Cooper Hoffman. Jag tror inte jag har sett honom i någonting tidigare. David Johnson är med. Honom känner jag igen väldigt mycket.
Jo,
men precis, han var med i den senaste. Ja, jag tänkte på Alien Romulus, tänkte jag på.
Aha,
men han var androiden i senaste Alien-filmen.
Nej, fan, inte, förlåt, inte Korokai. Ry Lane, den här fantastiska.
Det var han också.
Det är ju han som är huvudpersonen i den här roliga, väldigt udda romcomen som kom här för några år sedan.
Precis.
Den bör ni se om ni inte har sett.
Sen har vi också Ben Wang som var Karate Kid i den här senaste Karate Kid-filmen som kom.
Just det, den som du pratade om här förra veckan sedan. Jag har faktiskt inte hunnit se den, men...
Och så har vi Mark Hamill som den liksom onda majoren som styr över tävlingen.
Oh, fan, perfekt roll för honom. Han ser ju lite ut som en ond major.
Ja, ja. Där ser vi, i den här ser han verkligen ut som det. Och sen har vi Judy Greer som då Raymonds mamma. Alltså huvudpersonens morsa.
Ja, just det, det är hon, ja.
Ja, hon har varit med i hundratals saker.
Det är en sån här face man känner igen, men jag skulle inte kunna berätta vad hon heter.
Nej.
Eller typ vad hon varit med
i. Och sen är det ett gäng ansikten jag inte har sett förut.
Ja, det var inte mycket.
Och vi får, så i princip så filmen börjar ju liksom när Raymond är på väg till den här tävlingen med mamma. Och han blir liksom avlämnad, signar in, och sen börjar de gå. Och sen är det liksom den här promenaden i hela filmen.
Ja, det
vi har några få flashbacks liksom. Och de här människorna har ju aldrig träffat varandra förut. Raymond är också personen som är från the home state. Alltså han är från staten där tävlingen utspelar sig.
Ja, är den alltid där?
Minns inte. Jag tror inte de nämnde det. Det här, det är ju lite problemet med filmen, tycker jag. Att man får väldigt lite information om världen. Jag vet inte som sagt hur boken är, liksom, är formad. Men det känns som att så här. Det känns inte som att det liksom leder någon vart, det här.
Okay.
När man har sett klart filmen.
Det är ingen payoff i slutet.
Alltså det är ju en liten payoff.
Jag antar att han vinner, men...
Det finns en payoff för något som de bygger upp under filmens gång. Men jag vet inte så här, okej. Okay, för vi... de går ju igenom, alltså de går ju i 4-5 dagar liksom, utan vila.
Ja, nu är långt man egentligen innan man är, förr eller senare så stupar man ju.
Ja, men precis.
Särskilt om de inte äter eller dricker.
Ja, äter gör de. De får mat och vatten kan de liksom få på resans gång. Men de får ju gå.
Det blir ett problem först då, efter ett tag.
Och behöver du göra dina behov får du ju gå och göra dem samtidigt.
Fan vad jobbigt att gå och skita. Så att du är hård i magen.
Det är flera människor som liksom stryker med på det sättet för att de typ, deras mage, ja, men deras mage bara liksom pajar och de,
ja, jag vet ju att man de facto kan gå ganska länge utan sömn. Alla vi som har gjort lumpen lär oss det den hårda vägen. Ja. Att det går. Man kommer inte ihåg så mycket, men kroppen den kör på.
Ja. Det är ju några här som somnar och liksom fortsätter gå.
Jag har typ gått och sovit. Ja. Jag är ganska säker på i alla fall. Ja. Jag vet att jag kommer runt ett hörna, det är lite mörkt i våran liksom grupp. Och så är det bara en lång jävla så här grusväg. Det är så här evighetslång. Mm. Bara så här. Den tar man ser inte, den tar slut. Det är liksom jordens krökning någonstans där den slutar. Och sen har jag bara, nästa minne jag har är bara så här, då svänger vi runt ett hörn igen. Då har jag bara gått hela den här vägen. Ingen minne av att jag har liksom
promenerat.
Jag har promenerat och sovit.
Nej, och det är väl sånt som händer. Liksom. Ja. Kroppen är ju bra på att överleva.
Ja, hjärnan bara stänger ner. Ja. Så bara, ja.
Men ja, så här, och miljön de går igenom är ju bara liksom amerikansk vildmark. Det här hade ju, känner jag, att man hade liksom kunnat så här, låta dem gå igenom, men gett oss lite worldbuilding av platserna de går igenom. Ja, men precis, som gav oss någonting. Och jag känner riktigt så här, man får aldrig något grepp om världen. Karaktärerna, ja, så här, det är ju massa färgstarka karaktärer. Och det känns som att så här, ja, men alla scener och alla liksom grejer finns för att vi ska bry oss om de här karaktärerna, men det liksom funkar aldrig riktigt och man börjar aldrig riktigt bry sig. När folk blir dödade så känns det inte, alltså så här, jag har inte hunnit lära känna de här personerna. Det är några personer som vi så här, som byggs upp lite i början, men sen så är de inte med på 40 minuter och sen så blir de skjutna och så ska vi bry oss och det blir också en snack. Filmen funkar liksom aldrig riktigt.
Nej, jag fattar.
Vilket är, ja, så jag vet inte. Jag tyckte inte det här var superbra. Så här, alla ingredienserna är där, men ingenting resonerade med mig liksom.
Nej, jag förstår. Man landar egentligen inte liksom det här.
Nej, och när filmen väl är slut så kändes det hela lite meningslöst. Och det är också så här, vad var poängen med berättelsen? Vad ville vi berätta?
Precis, vad är det man vill förmedla med den här storyn? Ska jag känna något här nu, eller
vad är poängen? Ja, visst, diktatur är skit, men jag menar
men den berättelsen har ju berättats en miljard gånger. Det är ju superunikt eller nytt.
Ja, nej, men precis, och det är så här, ja, men alla har ju också signat upp till det här valfritt. Och jag säger, alla de säger så här, det är ändå utvägen man har ur livet vi lever. Det är att liksom hoppas på att vinna det här. Men vi har inte fått se livet de lever. Vi har några små flashbacks till han Raymonds liksom liv för ett par år sedan. Och det såg inte så liksom fruktansvärt hemskt ut. Han och hans föräldrar har ett hus. Ja, de bor ju och sitter och äter middag. Så det är så här,
du bor inte i ett stampat jordgolv någonstans.
Precis, vad är det som är det liksom fruktansvärda med era liv? Nej, vi hade nästan behövt liksom lite så här. Jag kände bara att jag hade behövt typ lite så här lost style flashbacks. Vi har ett gäng, en ensemble vi följer. Ja. Och vi får under loppets gång får vi lite backstories om dem, där vi får lära känna dem, var de kommer ifrån.
Hur hamnade de här?
Ja. Varför tog de det här valet? Vad motiverade dem? Alltså, något sånt hade behövt, känner jag. För nu är det bara, det är ett gäng karaktärer som dyker upp. De går med varandra i 5 dagar, eller några av dem går med varandra i 5 dagar.
Någon blir skjuten på vägen.
Ja, flera blir skjuten. De är 50 något från början och det är bara en kvar i slutet. Och det är liksom, jag lär inte känna de här, deras relationer, jag förstår att de är med, de har ju trauma bonding här, men jag känner inte den upplevelsen.
Nej.
Så när folk dör, och det är inte heller någon som börjar backstab och bete sig riktigt fult, som jag också hade tänkt, så att det blir ett så här, det händer riktigt.
Nej, precis, jag hade ju någonting liksom heller fält någon.
Ja, men precis, och det är liksom, det är nästan sånt jag hade ändå förväntat mig, och några man så här, men den här killen kommer ut.
Han
verkar schysst och det kommer, men det blir liksom aldrig något sånt som händer heller riktigt. Så jag bara kände att så här, jag vet inte, vad ville man med det här? Jag vet inte, jag tyckte inte att det här var en fantastisk film. Den har fått väldigt bra recensioner.
Ja, den har gått ganska bra gått på ganska bra också. Det är ju en relativt billig film att göra, ska jag säga. Den har kostat 20 miljoner. Det är ju
intressant.
Ja.
Sen är det regisserat som sagt av Francis Lawrence, som gav oss Hunger Games-filmerna.
Vad roligt att det verkligen var han. Jag visste inte ens det. Okej, okay. Han har en liten fetisch för en viss typ av filmer. Men det är konstigt, för den jämför med Hunger Games.
Adaptioner i hans grej.
Men jag tänker just att så här, det de ändå, man kan säga mycket om Hunger Games-filmerna, men att där berättar de åtminstone det på ett effektivt sätt. Man visar ju att de här som bor i de här distrikten, alltså det är inte så jävla roligt där.
Nej.
Och det är just att det är i kontrast med den här superrika liksom,
och vi får se båda sidorna, och det liksom förklaras för
oss. Det är ju klumpigt och lite töntigt gjort där, men jag förstår ändå det, och det är ganska lätt att heja på vilka jag ska heja på och vilka som egentligen är skurkarna här.
Du får en underdog story, och underdogs är lätta att heja på.
Särskilt också, jag tänker på liksom Mark Hamill-karaktären är så här, visst, men han har, det finns ju en historia där också, om han är, alltså, om han är officer i en liksom, så här, diktaturisk militär. Det behöver ju nödvändigtvis kanske inte, nu försvarar jag inte, men det behöver ju nödvändigtvis kanske inte betyda att man är liksom, alltså, ibland så gör man ju saker, alltså, han, det går ju att, det finns väl tvång där också, tänker jag.
Ja,
alltså,
precis, men
nu kanske han inte är så trevlig.
Nej, han är väl en lite sån, men och han, en lite karikatyr också lite, tyvärr. Så att det blir, han liksom, hans karaktär blir lite over the top, medan alla andra spelar lite mer, det blir också en konstig dynamik där, tyckte jag. Men också Francis Lawrence gjorde också I Am Legend, som vi båda,
ja, den filmen avsky. Jag hatar, det fanns få filmer jag hatar så jävla mycket som den filmen. Alltså Will Smith kan fan dra åt helvete. Det är så jävla tur att det gått åt helvete från dem. Jag är fan glad över det. Skadeglad. Det är bara tack vare I Am Legend. Jag har inget problem med så här hans jävla, vad de nu heter, de här Miami Cop-filmerna,
Bad Boys.
Det är väl så här, ja, det
alltså
är
första Bad Boys är en rolig actionfilm.
Det är så här tramsiga buddy cop.
Första Men in Black är en jättebra buddy cop-film.
Men den där jävla, varför skulle han göra den? Den och I, Robot. Herre jävlar.
Det är ju inte bara han som förstör, det är ju dåliga manus där och dåliga beslut långt han, innan
han är så pass stor att han kunde sagt nej.
Ja, det är. Han har ju också påverkat dem. Ja. Konstantin gav han ju oss, vilket är ju för övrigt annars, jag tror att det är det bästa han har gjort, Francis Lawrence.
Skitlänge sedan jag såg det, men den är ju sån här hyllad som kanske är den liksom bästa.
Ja, men precis, den är inte så trogen.
Var det bästa Marvel-filmen innan de började göra Marvel? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men precis, eller är det DC?
Är det DC?
Jag tror att det är DC. Men ja, det är en sån som inte, den är inte så trogen originalet, men det är en sån som väldigt många människor gillar den.
Ja,
och det är en väldigt bra film.
Bara hon Peter Stormare som Satan.
Ja, men precis, han gör det fantastiskt. Vi har ju Tilda Swinton som Ängeln Gabriel. Vi har Rachel Weisz som den liksom, the female lead. Shia LaBeouf är en tidig, liksom innan Transformers, Shia LaBeouf, så
han var ju liksom konstnärsfilm.
Men också innan Transformers. Han var inte, det var en av de tidigare rollerna för honom. Visst, han hade gjort lite Disney-filmer innan, men gemene man visste väl inte vem han var förrän som började göra Transformers-filmer till döds. Men ja, nej, jag vet inte. Om du tycker att det här låter superspännande, så gå och se den, eller se den på streaming. Jag säger att det inte är en rekommendation, den här kan man skita i. Det finns betydligt bättre filmer att se. Till och med en bakissamma liksom.
Ja, det är inte ens en sån.
Nej.
Nej, alltså tydligen
det är inte svindåligt, men det är väldigt meh bara. Det var liksom väldigt ingenting.
Det kan nästan vara mer provocerande.
Jo, men det är jobbigare.
Alltså, hellre att det är skitdåligt.
Det här är ju inte en film fråga mig om ett halvår, och det är så här, jag kommer inte ihåg en scen från den här filmen liksom.
Det är ju roligt verkligen att ändå man gör Hunger Games och sen kommer man att göra det här.
Ja.
det är bara så här, du kunde bara gjort samma film så hade det förmodligen blivit bättre.
Ja.
Alltså,
sen är det så här, det är som att han säger, nu får jag göra Hunger Games R-rated, fast den här filmen har mindre att säga än vad Hunger Games-filmerna hade att säga.
Precis, det låter ju som att det skulle kunna finnas ändå någon.
Jag tror att boken, den är ändå 400 sidor lång. Jag tror att den måste innehålla mycket, mycket mer.
Ja, någon typ av lite så här mer spännande samhällskritik kanske, som kanske återspeglar världen vi lever i nu. Han är ju ganska öppen med vad han står politiskt i alla fall, åtminstone om man följer honom på King, om man följer honom i sociala medier. Det är väl fan, har inte typ till och med Donald Trump har velat få honom typ utslängd från Twitter eller någonting sånt där, för att han var så jävla kritisk mot honom. Nu sitter han väl på True Social istället, och det är väl inte King, så att nu är det väl lugnt kanske.
Precis. Men ja, nej, så jag vet inte. Men som sagt, den här kommer 79, så jag vet inte, det är också intressant då att se. Det är nästan som jag skulle vilja läsa den. Jag bara för att se vad skillnaden är.
Men det är ändå bra kanske, det är kanske det som är poängen.
Ja, men precis.
Läs boken liksom.
För det är intressant att se då vad det är man ville säga.
Den ska ju tydligen utspela sig i något sånt dystopiskt 70-tal. Får man den känslan då? Att det liksom ändå ska vara 70-tal.
Det kanske var det skulle. Det får man aldrig riktigt en feel för om det är liksom i våran,
vad vi är någonstans.
Så här, visst, mycket bilar och sånt ser ut som så här gamla bilar, men det är liksom, vi får inte så mycket andra ledtrådar.
Det kan ju också vara en sån,
det är en sån klassisk sån, det är bara fattigt.
Ja,
man,
men precis,
det man
men
råd med liksom.
Precis, men vadå, då har man 50-talsbilar.
Ja, ja, ja,
eller 70-talsbilar. Så det kanske är det kanske, det skulle vara. Det kanske skulle vara utspelat sig på 70-talet.
Ja, det, men, det är i alla fall plotten.
Ja, 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 i boken, men, så är det ju rimligt när
i filmen också tydligen.
Ja, okej, okay, ja, det, ja, okay,
men
ja,
det,
ja,
det är inte, om inte det är tydligt heller. Men det är också så här, varför placerar det 70-talet då? Det finns ju ingen poäng riktigt med det heller då, tänker jag. Man inte gör någonting med det.
Nej.
Då börjar man, kan man,
för jag menar, det är inte som att de skulle haft mobiltelefoner om det här var liksom i framtiden.
Det hade inte förändrat någon scen i den här filmen.
Nej.
Att någon hade en telefon.
Nej, och jag menar, kläderna som folk har på sig idag, kläderna folk har i den här filmen, det är alltså, det ser ut som en H&M-katalog. Ja, för det, det är så mycket som ser ut som 70-tals och 80-tal. Och du vet såhär, vi är ju så jävla, kläder idag är ju liksom utsvängda jeans är ju tillbaka, så att så här,
ja, 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 sen är väl också alltså, den här Spice Girls liksom magtröjorna går ju för fan.
Sen är det ingen som har 70-tals friller. Det är ingen, det är, eller mustascher liksom.
Nej, precis.
Titta på Star Wars. Det är ju 70-tals mode.
Mm.
Det är så här, pottfrisyrer och mustasch. Det är inget sånt i den här filmen.
Ja, ja, alltså den där, just den var ju en bit in på 80-talet. Jag såg ju fan ut som Mark Hamill. Alltså
78
håret,
kom ju första filmen.
Så att jag är ju,
eller 77 till och med kanske var.
Ja. Jaha, jag tror jag hade ändå lite förhoppningar på den här.
Nej, men jag
kommer ihåg, jag såg trailern och tyckte ändå att så här, det här kan ju vara, bli ganska roligt.
Nej, det är också pepp på
det. Det är ju kul också med filmer som utspelas i en så specifik. Alltså det är ju nästan som att det är ju bara en scen i ett rum det här nästan. Alltså lite
ja,
på något
jag,
sätt.
Ja, jag är lite så precis. Road så, movie slash också single location, fast inte en single location.
Du förstår vad jag menar, att det är liksom, vi släpper ju bara, vi följer ju bara den här skeendet.
Precis,
liksom.
Det är ju 50 personer som är fast med varandra. Men det är också, filmen etablerar ju ganska tidigt så här, här är de sex personerna det handlar om. Och det här är de huvudpersonerna.
Mm.
Och då är man ju också ganska tidigt så här, nu är alla andra redshirts. Och jag vet av de här sex vet jag vilka som är redshirts också. Direkt.
Ja.
För filmen är så liksom, vilket också tar bort.
Det är slarv, det låter som ett helt slarvigt berättat.
Ja.
Det är ju dåligt skrivet.
Ja.
J.T.
Dåligt
Molnar,
dåligt regisserat. Han har inte gjort så mycket tidigare.
Okay.
Han har massa credits, men det är ingenting man känner igen.
Var det här hans första? Han fick chansen och så.
Det är väl det första stora han har gjort i alla fall. David Johnson är jättebra. Som han har varit i både Rye Lane och Alien Romulus. Så är han fantastisk. Han är jättebra här också. Men det räddar inte filmen.
Nej, precis. Han har ju både för att...
Jag vill han all lycka i världen. För han är verkligen en intressant skådespelare. Jag skulle vilja se mer av honom. Och intressantare saker. Förvisso, jag kände igen en annan skådespelare också. Men jag vet inte om det är en inbildning. Eller om han faktiskt har varit med i någonting jag har sett.
Jo, just det. Ja, förlåt. Ja, det var därför jag såg också honom i den här Industry. Började jag titta på.
Okay.
Men jag slutade. Alltså... för jag var så här, fan, jag har sett honom i något mer än Rye Lane, David Johnson, för jag har inte sett
Romulus.
Romulus, och då men den beskrevs väl som någon sån här alltså att det var någon typ brittisk typ Succession. Alltså det handlar om så här unga så här aktiehandlare.
Okay.
Och det var mycket sex och droger, men det var ganska dåligt. Var det, tycker jag i alla fall. Så där var han med.
Jag ser nu också att Roman Griffin Davis, som är med i filmen, han har inte en jättestor roll, men han är med i filmen. Det är han som spelade Jojo i Jojo Rabbit. Han är lite äldre nu bara, så att det var lite svårt att känna igen honom. Men jag såg det nu när jag såg en bild på honom.
Ja, alltså han
ja, den lilla pojken i Jojo Rabbit.
Shit, precis. Den hade jag fan klippt bort. Den är ju asbra.
Den är svinbra, ja. Den borde du se om. Den är riktigt,
den borde jag kanske göra.
Ja.
Det är väl Taika, va?
Det är Taika Waititi som regisserade, skrev och spelade Hitler.
Och spelade Hitler. Det är inte coolt att kasta sig själv som Hitler.
Ja, och så är Scarlett Johansson, mamman. Ah, och gud, vad heter hon då, som var med, som är den lilla judiska flickan som gömmer sig hemma hos dem. Det är ju hon från Night in Soho.
Ja, henne har jag nog inga minnen av.
Hon är jättebra också.
Så, det är en grym film. Skitsamma. Du,
men, David Johnson är filmens styrka, men det räddar inte filmen från... att du bör undvika det.
Blir tyvärr inte ofta just hans grej. Alltså vi pratade ju om mycket bra saker, men tanken på mycket, oftast blir det ju ganska tramsigt hans grejer. Det har ju varit mer dåligt än bra.
Men mycket,
det är ju inte Stephen Kings fel kanske, men
nej, men så här, mycket av det han skriver är ju rätt flummigt och out there. Mm. Och det krävs ju en extremt skicklig manusförfattare och regissör för att få det att fungera.
Mm.
Och mycket av det som hans adaptioner har ju varit så här, direkt till TV, direkt till streaminggrejer.
Ja, det kanske inte, det är ju inte kanske topp crème de la crème som jobbar
som,
där alla
som
gånger.
Som jobbar där alla gånger. Nej, men precis.
Det är sen när du går till IT-avdelningen på ditt jobb, det är ju inte den bästa IT-killen som sitter där. Han sitter ju och programmerar på något firma, antar jag. Alltså, förstår jag menar.
Ja. Nej, jag förstår inte alls vad du menar faktiskt. men snarare så här, men tittar man på sånt som de filmerna vi nämnde, så alltså så här, det går ju. Alltså ta den här
Och vad hette den då? Med, som var en uppföljare på The Shining, som är baserad på boken som är en uppföljare till The Shining. Med Ewan McGregor och Rebecca Ferguson.
Ja, just
och,
det.
Den var jättebra.
Den kom bara för några år sedan.
Ja, men precis. Det var ganska nyligen.
Firestarter?
Nej.
Det var inte det. Dr. Sleep.
Dr. Sleep, ja. Tack. Sleep. Tack. Sen Carrie är ju en klassiker. Det är ju också en Stephen King-grej liksom. Mm. Har gjort remakes på som inte alls lika bra. Men som sagt, det går ju att göra, men det krävs ju någon med lite skill och som kanske också bara, du vet, hugger bort skit. Kolla på Stanley Kubricks The Shining. Mm. Alltså han var så här: okej, det här är lite för knasigt.
Vi behöver inte ha med det liksom.
Vi behöver inte ha med det och vi kan göra annat liksom. Men, ja.
Nej, man får ju någonstans här tidigt bestämma sig.
Vissa
för
saker funkar ju väldigt bra på bok, men det är väldigt svårt att göra på film.
Jo, ja, så är det ju.
För att visualisera någonting kan göra någonting töntigt som funkar väldigt suggestivt i text liksom.
Ja,
när det bara händer in i läsarens huvud.
Ju.
Man ska inte adaptera.
Nej, skriv eget.
Nej, ja. Men man ska ju, alltså, man måste ju adaptera. Man kan inte göra det, så är det ju. Det byter ju format, då behöver man tänka på det också.
Mm. The Long Walk alltså.
Yes.
Glöm den.
Ja.
Nu ska jag hem och sova.
Jag med. Eller kanske dricka öl. Jag hade några... Den aven kanske fortsatte.
Okej, okay. jag kollar det. Alla är välkomna. Fast den är väl slut då när du hör det här.
Ja, precis. Okay. Med stor sannolikhet.
Nästa onsdag, då kommer Mats.
Strandberg.
Då ska vi prata Hemmet. Hans då senaste bok som har blivit film. Skräckfilm. Går upp på biografer också nästa onsdag. Färjan ska vi klart prata. Den är ju typ, jag tror att det är ett avsnitt kvar då. Jag tror att sista avsnittet kommer på fredagen där sen.
Okay. Ja, det
tror jag. Är det kanske slut? Nej, jag tror att det var 4. Nej, jag vet fan.
Det
i alla fall. Så det ska vi också såklart prata. Bra om du kanske har sett Färjan då, för då kan vi kanske spoila det lite grann hittills. Ja. Det är ju lite roligare då kanske.
Inte spoila Hemmet, för den har faktiskt premiär.
Den ska vi inte spoila. Men det är ju en skräckfilm, så att det är inte jättemycket som kanske är super.
Ja, men det är ju ändå, det går ju att spoila.
Det finns ju någon liten rolig plott där. Det finns
mycket att spoila där också.
Annars kan du lyssna mejlat nördigt.nu om du vill någonting. Instagram finns vi på också, det heter vi nördigt. Eller så har vi bloggen, den hittar du också på nördigt.nu. Tills nästa gång, puss, hej.